Toto Balotto är sponsrad av Elgiganten och nu ska jag fråga dig så här, Thomas. Vilka är de absolut sista ord du vill höra 3 minuter innan avspark i ett viktigt fotbollsmästerskap?
De sista orden?
Ja, vilka är de sista orden du vill höra?
Inställt.
Nej, det sista du vill höra det är någon som står framme vid tvn och säger det är något strul här. Det är något tjall med linan. Jag vet fan inte vad det är, men det,
oh. Ja, du tänker på hemmaplan. Jag tänkte på liksom nerifrån pitch side så att säga. Men ja, det har man ju varit med om några gånger.
Exakt. Ska någon hosta en get together här nu i sommar och titta på lite fotboll i en större grupp, se då till att både tvn, bilden, ljudet, nätverket, ja, men allting funkar. Mm. Och gör det genom att inhandla grejerna från Elgiganten och ta hjälp av deras otroliga support och få hjälp med installationen så att ingen behöver oroa sig när det är dags för avspark.
Ja, men det är hemleverans, det är som du säger installationshjälp och så vidare. Elgiganten, alltså Sveriges största marknadsledande återförsäljare av hemelektronik. Vi lämnade över stafettpinnen efter Tutski Balutski till Elgiganten för att fixa festen inför sommarens stekheta mästerskap.
Gå in på elgiganten.se, gör er beställning där och hämta det via deras drive-in eller besök något av Elgigantens alla varuhus runt om i Sverige. Jag kan med varm hand rekommendera Emma som är butikschef för Elgiganten vid Bromma Blocks.
Aj.
Älskar den butiken.
Ja, men jag gillar den i Moraberg i Södertälje. Där får jag alltid hjälp med precis allting jag behöver. Oavsett om det handlar om att fixa ljudet eller fixa bilden. Det är de, alltså Elgiganten, som fixar festen till sommar. Det är de som maximerar upplevelsen när vi nu går in i en... alldeles otrolig mästerskapssommar.
Ta ert ansvar nu, alla ni som har tänkt att arrangera någon typ av samling här inför matcherna. Ni vill inte vara den världen som står och säger ja, fan, alltså, det är något jävla tjall. Ja. Det är något strul här. Var inte de personerna.
Nej, gå in på elgiganten.se eller något av varuhusen. Se till att maximera sommarens feta fotbollsupplevelse.
Vi säger stort tack till Elgiganten för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Ögge Kihlström gör det Ögge Kihlström gör bäst. Vinner Elitloppet.
Ja.
Du kanske hör på min röst att jag är lite
kör. Ja, nej, men det är väl det skönaste med att inte dricka de här dagarna efter Elitloppet, där man avundsjukt titta på och sitta på någon terrass och ha trevligt, och sen går man upp med studs i dojan så här en måndag morgon.
Men vet du, det gör jag också, eftersom Don Fanucci sett korsade mållinjen snabbast och då bidrog med ett litet rassel, ja, på kontot.
Ja, men du var inte ensam. Vi säger stort tack till Betsson för att ni
gjorde bort er.
Bjussade på sköna odds.
Nej, men det var ju helt otroligt.
Ja.
Alltså 2,74 fanns trippen till på en annan stor konkurrerande sajt.
Och vad hade vi?
15.
Ja, men det gör en bra.
Har du någonsin hört om ett sånt jävla boostat odds?
Nej, det är faktiskt helt otroligt. Och de som han hänger med, de som är vaksamma helt enkelt och är med oss, ja, vet att det finns just nu också borta hos Betsson. Missa så missar ni. Skiter väl jag i. Men just nu så finns det borta hos Betsson med en jävla massa rublar, med en jävla massa fina tankar inför EM.
Vet du vilken som är den finaste?
Jag vet att du gillar ett par av mina, så jag tänker att du kanske ska gå dit.
Nej, det är min Kane. Alltså att Kane göra mål i match 1 och match 2 och sen inte starta i match 3. Mm. Till 15 gånger. Samma odds.
Ja, men jag ska säga det. De ligger borta på Betsson. Godbitar, boostade odds. Ni som ryggar gör det. Och då är ni 18 år fyllda. Sen finns stödlinjen.se om man har problem. Men vi kör även resultattipset i år. Exakt. Så gå in på resultattipset.se. Det är ju egentligen så startades ju resultattipset för att det skulle vara ett EM-tips. Mm. Men Betsson är ju smarta nog och liksom lanserade det här i tid. Och vi har ju kört det och det är jävligt roligt. Alltså i grunden så är det ett gammalt EM-tips. Med, man tippar alla matcher, slutvinnare, silverplats, målskytt och så vidare. Hur går för Sverige? Och så kan man skapa egna ligor på resultattipset.se med sina polare och egna priser mellan varandra. Men vi har ju då en liga som har klickat sig in på fotbolls-EM där vi har lagt in priser också.
Precis.
Så att, man tävlar inte bara om äran.
Vi skulle inte fastna i detta. Jag gör som Thomas och säger bara tack till Betsson för att ni var så oerhört generösa med de här oddsen. Det var väldigt roligt att vi satte då de tre hästarna från första försöket till final och sen så sprang Dom Fanucci set och vann allting. Och då kunde man klicka in 11 gånger pengarna på det spelet. Så det var jävligt roligt. Jag är som sagt lite trött i korken idag. Det var en väldigt rolig elitloppsdag igår. Men vi är inte här för att prata trav eller prata Örjan Kihlström. Vi är här för att prata om fotboll. Det är exakt det Toto Balotto gör bäst. Och det var ju faktiskt så att det var en Champions League-final i lördags.
Ska vi säga någonting om att Olof Lund kommer hit?
Eller? Ja, Olof Lund ramlar in i avsnittet.
Du sitter där och irar om Don Fanucci sett 99% av alla som lyssnar på den här podden skiter fullständigt i. Ja. Men Olof Lund dundrar in i studion strax.
Olof kommer om ungefär en halvtimme. Ja. Ska vi ta ner första veckan av EM-samlingen och landslaget. Status efter Finlandsmatchen. Prata om den. Prata om hans intryck. Vilka energier som fanns i luften i Båstad.
För vi går idag in i en liten EM-bubbla. Vi har ju varit inne i den ganska länge, du och jag. Men jag tänker att alla lyssnare också går in i en EM-bubbla med bara... Ja, men det är ju mindre än 2 veckor till premiär. Vi genrepar i helgen. Alltså mer och mer kommer man liksom komma in i det här mästerskapet. Och känslan är, när jag såg en bild på Twitter med en snubbe som har legat och solat och då skapat sig nummer 11 Isak på ryggen med solbrännan. Att så här, nu börjar det. Det där var liksom mitt startskott på att vi är nära EM.
Ja.
Jo, det jag skulle säga med det är ju att Johan Kücükaslan kommer också på onsdag.
Precis.
Så han är också då SVTs utsända. Han är väl någon slags Olof Lund-motsvarighet, eller? Ah, de kanske jobbar med olika saker. Men reporter i alla fall nere i Båstad och har gjort ett jävligt fint rep med Dejan, Albin och några som vi bland annat ska prata om. Men då, landslagsfokus. Fokus den här veckan med Lund och med Kücükaslan.
Magkänslan säger att Olof är lite vassare än Johan på att bena ut bokslut och årsredovisningar.
Ja, Johan är ju framförallt en intervjuande reporter.
Exakt.
Har ju varit runt världen. Det måste vi prata med honom om också. Ja. Intervjuat stora idrottsmän och kvinnor.
Det blir skitkul. Men som sagt, Olof lite senare i det här avsnittet. Nu tar vi oss tillbaka till lördagen. Då alltså Chelsea vann Champions League och Thomas Tuchel fick kröna den här otroliga våren han har haft sedan han red in i London och tog över det bygget som i december någonstans där allting såg som mörkast ut var, jag vet inte ens vad Chelsea var då. Det var en helt hopplöst brokig skara dyra spelare. Och ja. Frank Lampard som var på väg ut. Alla såg att det såg skit ut. Supporterna hade dock ett jävla känslokval i och med att det var just Frank Lampard. Så det var liksom inte bara skicka den här skiten nu och börja om. Nej. Tryck på liksom rewind och så gör vi något nytt här. Det var så oerhört märklig tid Chelsea var inne i.
Mm.
Och så blev det liksom det här av det.
Ja, men det var väl lite av ett misslyckat projekt. Man sågade de tyska nyförvärven, de andra. Alltså den här satsningen på unga spelare som Chelsea-supporterna trots allt hela tiden uppade. Och jag menar, uppenbarligen gjorde ju Frank Lampard någonting bra. Alltså, han fick ju spelare att debutera och sånt där. Kan man ju glömma bort lite med just tränare när man bara räknar slutresultat i en liga som Mihailovic i Milan som lät en 16-årig Gigi Donnarumma debutera. Kolla på skuffet liksom. Som var en annan målvakt som debuterade tidigt men som hamnade kanske lite fel med tränare och så vidare. Det blev ingenting av honom.
Otroligt att du hamnar i skuffet en minut in i Champions League-finalsnacket.
Ja, men jag personligen tycker att det är oerhört relevant och en oerhört skarp spaning i just det här med Lampard. För att det han har gjort är att han har fått spela att debutera och fått spela att utvecklas och att växa i Chelsea. Sen kanske inte det då i en förlängning funkar i en stor klubb. Men det han gjorde när han var där var ju faktiskt att lägga någon slags grund också. Sen får folk värdera hur mycket de vill liksom vara. Vad det var i detta Chelsea som vann. Jag tycker ju personligen liksom att det är Tuchels titel. Men jag vill heller inte glömma bort sådana saker.
Nej, och det tyckte jag väldigt många var liksom väldigt tydliga med. Även inifrån laget. Att det här är också Frank Lampards titel. Supporterna
sjöng hans... Det där kan också vara lite... Ja, men,
det är lätt i stunden att hylla Frank Lampard där. Men jag tyckte det var väldigt fint att Chelsea-supporterna runt Dragao också sjöng Lampards namn och inte ville liksom... negligera hans roll i den här titeln. Men det verkar vi i alla fall vara överens om. Oavsett hur mycket Lampard la någon slags grund, så var det ju en usväng av Guds nåde som Chelsea tog i vintras när Tuchel kom. Och så som det har sett ut, det är ju inte någon stolpe in flaxvinst här i den här turneringen, utan man tar ju Atletico Madrid till skolan. Mm. Man tar Porto som slår ut Juventus fullt rättvist till skolan. Mm. Man tar Real Madrid till skolan så det bara sjunger om det. Mm. Och i den här finalen, visst, det är ju ett sånt rallarslagsmål första 15-20 minuterna. Vilken jävla härlig start det var på den här finalen. Ja. Men alltså, där kan det ju gå, alltså, Chelsea kan leda med 2-0 och City kan leda med 2-0 efter 20 minuter om man har lite flax, om man sätter chanserna som kommer. Men från att Chelsea gör 1-0 så är det ju deras titel hela vägen. Ja. Visst, Kevin De Bruyne och smällen han åker på, att han får kliva av så pass tidigt in i andra halvlek. Det blir ju liksom aldrig någon forcering. För att Pep har ju ställt upp elvan som att vi ska gå på knock direkt. Mm. Det finns inte jättemycket sen. Visst, Kun Agüero och Gabriel Jesus i all ära, men alla som har följt Manchester City den här säsongen vet ju att ja, det är inte där det har hänt. Utan det är ju med Gündogan, det är med Foden, det är med Kevin De Bruyne, det är Mahrez. Alltså, de var ju från start på plats för att avgöra det här. Mm. Så att, liksom, när byterna görs en halv... Fernandinho? Mm. In med Rodri! Mm. Nu jävlar, nu händer det!
Nej, alltså men nog skulle man kanske startat så och alltså, lagt upp matchplanen på ett annat sätt.
Ja, jag tyckte Bojan sa det jävligt bra i studien att så här, du behöver inte uppfinna hjulet i den här matchen.
Nej.
Du behöver liksom inte ta ner månen och visa att kolla vad jag har kläckt fram här.
Ja, exakt.
Det är så att Pep Guardiola i så många år, han har krattat manegen för sig själv och han har visat att jag utvecklas som tränare, jag tänker fotboll kanske skarpare än någon annan. Och det är jävligt liksom, häftigt hur han kan ta fotbollen framåt och framåt och framåt. Aldrig vara nöjd. Men det som har funkat så bra. Mm. Hela, alltså, de slog ut PSG i semin med att vara jättebra. Ska du inte bara ställa ut det laget i finalen?
Oh.
Varför flyttar du på en sån liksom, konstant del av laget till finalen?
Mm. Jag håller med, jag tycker han spelar bort sig. Alltså, vi körde ju tipslördag Champions League Edition i lördag, så man såg den där, man såg starten, man tänkte nu går han på knock, var exakt första tanken. Att,
ska stå 3-0 här.
Problemet är ju att han möter Chelsea.
Ja.
Alltså, de klarade ju av pressen alldeles för bra. Chelsea klarar ju av Manchester Citys press galant.
Ja.
Och det är det Pep inte har räknat med.
Nej. Och är det någon spelare du behöver mot ett lag som uppenbarligen är bekväma i att stå ganska lågt, ha spelet framför sig och tillåta motståndarna rulla bollen, ja, men då är det Kevin De Bruyne. Det är den spelaren som liksom, du inte vill ska ha bollen 30 meter från mål. För han har passningen, han har skottet, han har liksom det här... Okej, här står en köttmur. Vi driver igen. Ge mig bollen igen. Jag sätter ut den till höger. Jag får tillbaka. Jag sätter ut den till vänster. De kommer flytta på sig. Till slut kommer luckan. Till slut kommer ögonblicket då jag kommer trä in den här. Men när Kevin De Bruyne försvinner.
Aha.
Ja, men då står ju bara Mahrez, Foden, Gündogan, Fernandinho kommer in. Alltså, de står ju bara och byter boll med varandra. För det är ingen som har den här nyckeln i nyckelknippan. Kyle Walker försöker ju dundra på så det bara visslar om det där ute till höger. Men det finns... Alltså så här, jaha, dina långa inkast, dina inlägg, vem ska de till?
Mm.
Kun Agüero har väl inte gått upp och liksom bombat in en nick på flera år. Ja, Gabriel Jesus, ja, men han är jättebra i de små ytorna när man liksom möter lag som Newcastle eller Fulham eller vilka det nu är hemma på Etihad och det bara ska trillas boll liksom. Men han tar inte liksom, han tar inte Antonio Rüdiger och liksom tar honom till vänster, brottar ner Aspilicueta, ställer sig på första ytan och bombar in någonting. Men, hände liksom ingenting där. Chelsea vinner så jävla kontrollerat i andra halvlek.
Exakt.
Fan vad imponerande.
Ja, men de stänger djupet helt och det är jävligt svårt att spela fotboll och anfalla utan djup. Så det som händer när de ställer sig så där lågt är att de får ju noll ut av sitt djupledsspel där de ändå är jävligt bra. Du pratar om Kyle Walker, han försöker och stormen, vart ska han storma? Plan är bara 105 meter och den är inte ens så stor, kanske bara 30 meter när Chelsea väljer att stå lågt. Ja, men då måste man hitta ett annat sätt. Och det lyckas ju inte Pep Guardiola med. Nej. Men det borde han haft en plan för.
Och jag menar, alltså, så det
kanske han hade, de kanske försökte utföra den planen. Det är klart han hade det. Men jag menar bara, han borde haft en bättre plan för det.
Och jag tror att det kommer bli ganska stor skillnad på vilken effekt man får på Kyle Walker nu i sommar när det är Harry Kane där inne. För Harry Kane vet att där kommer Kyle, han är i den här farten, där kommer passningen komma, nu ska jag vara före min försvarare i den här ytan, pang. Gabriel Jesus, Kun Agüero, de falska niorna, Bernardo Silva, alltså såhär, de står ju där och liksom, vad ska jag göra med den här passningen, Kyle?
Ja, men jag tycker det är konstigt att Manchester City, som har hållit på med det här bygget så länge, Pep Guardiola, jag ska lägga det helt på honom nu, att Pep Guardiola inte har lyckats hitta eller förstå att han behöver en stor, stark nia. Alltså ta in vilken Pavoletti som helst.
Nej, men alltså, så, löser alltså, City Haaland, då finns ingenting som kan stoppa dem.
Ja, vi får se. Skit om de löser eller inte, om det är inget som kan stoppa dem. Hade man haft en nummer 9 i straffområdet, en riktigt stor, stark 9, så hade det ju varit en helt annan forcering.
Ja, ja, ja. Absolut.
Och jag tycker det är bara konstigt. Alltså, man har ju ändå lyxen i Manchester City att sitta på liksom de spelarna på bänken. Det är så jävla många av Phil Foden-typen. Ja, men kan man inte då skaffa sig lyxen att ha Giroud-typen på bänken också? Nej. Att vissa matcher, även under Premier League, liksom att ha den spelaren att snurra in sista 25 minuter. Att vissa matcher starta med en sån spelare. För det finns många kompetenta nior. Och det hade varit så jävla smart av... Jag hade älskat City om de hade sett till att liksom spetsa truppen med den spelartypen. Det hade varit så fint, för att det är många duktiga nior som hade myst på den här bänken. Mm. Som hade älskat att komma in med 20 kvar. Och som hade tagit sig an den uppgiften att vara... Ja, men du kommer bara spela ibland. Men när du spelar, då ska du knoppa in bollar från Kyle Walker.
Exakt.
Det har de klarat av. Det finns så många kompetenta spelare på den positionen.
Ja, vi behöver inte sitta här och dissa Manchester City allt för mycket. För det finns ju ett vinnande lag som ska hyllas. Som jag sa, jag tycker att Chelsea vinner det här rättvist. Från Kai Havertz 1-0 så är det full kontroll under hela andra halvlek. De är så bekväma i den där pressen. Jag tycker att backlinjen är fläckfri. Ja. Verkligen. Men den skölden framför med Jorginho och Kanté, och sen så skickar man in Kovacic på det. Mm. Nej, men alltså, vilket jävla tremanna mittfält att ha där.
Mm. Ja, och det är ju återigen från Italien-avsnittet, så kan vi ju ta med oss det. Att Jorginho Kanté tror jag inte jättemånga inför den här säsongen, med tanke på hur många fina inne mitt fält det finns där ute, såg som Champions League-vinnande, välförtjänt Champions League-vinnande. Det är ganska anonyma spelare. Nu är ju inte Kanté jätteanonym, med tanke på att alla vill att...
Hans meritlista är ju inte anonym.
Nej, och jag tycker inte man kan... Jag blir lite irriterad när folk gullar med Kanté fortfarande.
Ja,
alltså, det är en fucking jävla mästare. Kom igen. Har vi inte gullat klart med honom?
Ja, men han bjuder ju in till att gullas med.
Jo, han bjuder in, men folk som köper fullt ut och gullar med. Jag vet inte fan, det är en jävla fullblodsmästare den där. Va? Han käkar spik till nubb till frukost.
Nej, det gör han inte.
I en jävla skål. Jo, det han visste.
Nej.
Jo. Jag tror han mördar små barn på kvällarna.
Jag tror att han äter kalaspuffar.
Det är en jävla psykopat vi har att göra.
Han äter kalaspuffar och har hemma nyckeln i ett snöre.
Ja, men det är det han vill folk ska tro om honom.
Har inte cyklat egentligen... en meter i sitt liv utan hjälm.
Han åker bara limousin. Han har två egna chaufförer. Det är ett psykfall vi pratar om här.
Det är ett as.
Ja, det är ett riktigt jävla as.
Det ska ni veta. N'Golo Kanté, vidrigaste människan på denna jord.
Jag vill ha honom lite mer åt det hållet i alla fall. Skitsamma. Nej, men han gör det jättebra. Men alltså, Chilwell, Kanté, Jorginho och Reece James.
Mm.
De vinner Champions League.
Ja, nej men alltså, det gör de ju på ett sånt jävla imponerande sätt. i den här matchen så tycker jag att alla är otroliga, i synnerhet i defensiven. Men för N'Golo Kanté så har det ju varit, det har ju varit hans Champions League-slutspel.
Ja.
Han var ju så bra mot Real Madrid så att jag vet inte om jag någonsin sett honom så bra.
Nej.
Han är man of the match i den här finalen. Mm. Och det var inte någon sån här, ska vi ge det? Vi ger den till honom, det passar bra. Utan han var ju det. Många var jättebra, men han var bäst. Kai Havertz var jag jävligt imponerad av. Jag tycker att han gör en otrolig insats i att sysselsätta en backlinje. Både var liksom länkspelare men kunna fördela boll. Och vilken jävla revansch för en spelare som Kai Havertz. Timo Werner fick ju inte det där målet. Han fick inte liksom sin möjlighet att tysta alla kritiker. Han har haft en smått parodisk säsong, och med det sagt så har han ju faktiskt gjort ganska mycket mål och poäng, och han står där som Champions League-vinnare. Han är nog ganska glad ändå. Men Kai Havertz, alltså, det hördes ju på honom i den där intervjun efter matchen. Vi kan väl lägga in den här och lyssna på den, Kim.
Well, the pressure on you, you're the most expensive Chelsea player ever. You paid it all back in one night nearly.
To be honest, right now I give a fuck on that. We won the fucking Champions League. And we just celebrate now.
I apologize for that fruity language.
Och han gör en jättefin final. Mm. Men N'Golo Kanté, Jorginho, när Kovacic kommer in. Vad är det, hans fjärde buckla?
Ja. Alltså. Ja. Nej, men alltså, totalt sett, och det vi var inne på tidigare, liksom, att ta Mason Mount och Reece James från den egna akademin i en Champions League-final är ju definitionen av ett vackert jävla lyckat projekt. Alltså de har lyckats hela vägen ut. De kan lägga ner och ändå så här, man kollar tillbaka på Chelsea och bara, de lyckades, de gjorde rätt.
Mm.
De gjorde rätt saker i akademin. Två spelare i en Champions League-final. Det är otroligt. Från den egna akademin, och som fortfarande är unga, ja, dessutom.
Och jag menar, att på det inte bara slå Manchester City i den här finalen, man slår dem i FA Cup-semin. Man slår dem i en viktig ligamatch. Alltså visst, City skulle vinna ligan alldeles oavsett. Men de hade ju kunnat säkra titeln och så vidare. City var ju där för att vinna.
Ja.
Men Chelsea spelar för en Champions League-plats i ligan. Man slår dem i FA Cup-semin, man slår dem i ligan, man slår dem i Champions League-finalen.
Aha.
Och man gör det som det bättre laget.
Mm.
Det är verkligen inga liksom, två missade offsider och tre brända straffar. Utan det är...
Men vilka vill du hylla mest då? Det var
en bränd straff då, i och för sig i den där ligamatchen. Men du fattar vad jag menar. Ja. Men vilka
vill du hylla mest då? Alltså, Thiago Silva spelar den här matchen också.
Kände inte alls lika mycket för Thiago Silva när han klev av som för Kevin De Bruyne när han klev av.
Nej, för att Kevin De Bruyne har ju dessutom ett EM. Tänkte du på det när Kevin De Bruyne går in i omklädningsrummet?
Alltså han ser så borta ut.
Han är så borta, men man har ju
ändå
sett
så är han ju med i huvudet, för att han vet att jag
han
får
är tillräckligt
av
med, men han kan kliva av,
men han kan inte stå upp.
Han får en smäll i skallen. Det var ju ett par minuter där av, när man undrade vad det var för typ av skada.
Ja.
Men
syntes ju ganska snabbt.
Ja, absolut.
Det där ögat.
Ja, absolut.
Kommer se så där ut imorgon.
Absolut. Men det är ju ingen fara för EM. Eventuellt då premiären, beroende på hur kraftig hjärnskakningen är, om man ska gå järntrappa och så vidare. Men så någon hockeyspelare här alldeles nyligen åka på en sån jävla kyss, alltså, som man trodde att han aldrig mer skulle resa sig. Typ varianten som Raúl Jiménez åkte på, visserligen med hjälm då.
Hur går det för Tre Kronor?
Ja, de vann igår.
Slog vi Storbritannien?
Storbritannien slog Slovakien igår.
Oh.
Allt lever fortfarande.
Oj, 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 oj.
Framförallt så lever ju hockey torsdag. Alltså jag, Dick Axelsson och Fimpen ska ju köra hockey torsdag till hösten. Men vi har sagt det, blir det semifinal, då kliver vi in och gör liksom en punktinsats för Sverige. Det jag skulle säga var att man har
det
sett
spelare... Det är så jävla hockey-VM, måste jag säga. Det enda man har nått av det är att vi har torskat mot Danmark, vi har torskat mot Belarus, vi... hade problem att brotta ner Storbritannien. Alltså, och de åker väl runt i jeans. Det är liksom min bild av Storbritanniens hockeylandslag.
Ja, men jag tror det. Jeans instoppade i grillen.
Exakt, det men vi pratar fortfarande semifinal.
De åker på lädret.
Det är så ovärdigt i liksom, turneringsupplägg. Att ett sånt lag...
Hockeyhjälmen sitter dåligt.
Ja, ja. Ryggsäck på.
Ja, exakt.
Men ett sånt lag kan fortfarande spela semifinal.
Mm. Nej, det kan de inte.
Nej, men Sverige pratar jag om.
Aha.
Jag säger, det som har nått mig är att vi har torskat mot Danmark.
Aha.
Vi har torskat mot Belarus. Vi har problem med Storbritannien. Ändå så är vi tydligen på väg att spela semifinal i hockey-VM. Alltså det är sånt skämt till turneringsupplägg.
Vi ska ju vara ute
för en vecka sedan.
Ja, kan man tycka. Hur som helst, tillbaka till Kevin De Bruyne.
Ja.
så har man ju sett då folk linka av med bandagerat lår, med någon slags tryck på knä och liksom med haltandes av för foten. Och så då är det någon slags bandage också, så ofta något slags bandage. Men Kevin De Bruyne, han lämnar planen med en handduk runt axlarna, eller över axlarna. Det har man inte sett.
Nej.
Och är det då det nya om du åkt på en hjärnskakning? Han hade bara lite så här löst ledigt över axlarna, lämnade han planet. Bara, rolig är den ju inte, det är synd om honom. Men,
ja.
men just så här, handduk över axlarna. Så en hjärnskakning.
Ja. Som en boxare.
Ja.
Och han hade ju liksom det här Rocky Balboa igenmurat öga.
Ja.
Fy fan, alltså det måste verkligen vara det absolut pissigaste sättet att förlora en Champions League-final.
Mm.
Att som den spelare som kan göra mest skillnad och som vet det själv, att det är jag som kan göra den största skillnaden här för mitt lag. De behöver mig, jag vill vara på den här plan. Nej, men jag fick en axel i ögat och nu är det igenmurat och jag är groggy och jag måste kliva av. Usch,
ja.
usch. Toto Balotto är sponsrade av Gillette. Vi har nu i en månads tid lyft fram och hyllat deras one-stop-shop King C Gillette genom att rikta oss direkt till ett gäng EM-spelare och komma med konkreta råd med vad de bör göra av sin ansiktsbehåring.
Alltså det är superråd, va? Det är bara att ratta in Toto och Totski för de här killarna och följa råden. Jag har en på gång här idag, Gustav.
Vissa ska ha skägg, vissa vet inte om att de inte ska ha skägg, vissa borde testa en liten pröjsare. Idag så ska vi prata om Gigi Donnarumma, Italiens förvisso väldigt erfarna målvakt, men också lätt att glömma, väldigt, väldigt unga målvakt.
Ja, men jag tror att det är så här genomgående i världen att man lätt kan fastna i en slags så här skägg. Man har ett skägg och så tror man att det där är någonting jag ska ha hela livet. Det är viktigt att man faktiskt testar sig fram och att man testar någonting nytt hela tiden. Du pratade om De Ligt till exempel, han behövde raka. Han ska se ut som en pojke, för han är en pojke.
Han är inte där han vill vara än med sitt skägg.
Och sen kan det också vara så där när man växer upp innan man får ett liksom, tydligt helskägg, att det växer på ett ställe, eller man kanske får en stark mustasch men du får dålig kindskägg.
Mm.
Ja, men då är det viktigt att liksom omfamna i så fall då mustaschen. Och i det här fallet så riktar jag blickarna mot Italien och Italiens målvakt Gigi Donnarumma.
Precis, för att han har ju hamnat i fällan av att det finns en hel del skägg,
ja,
men kanske inte på stället där Donnarumma själv vill ha skägg. Men han tänker att han kan lura en hel omvärld.
Han vill vara en skäggkille, men problemet är att det växer bara under hakan och på halsen. Och så tror han att han har helskägg när han har det på sig. Men han har ju inte det. Utan det ser ju för jävligt ut, Gigi Donnarumma. Det är bara att ta fram King C Gillettes Beard Trimmer. Ta bort det där och sen ser du till att du rakar rejält kal där under hakan med Double Edge Razor eller Shaving Edge Razor.
Jag själv kör ju neck racer.
Ja, den går bra.
Den är riktigt bra också.
Ja, men det är vilket som, va. Det viktiga här är att Donnarumma inser att det där funkar inte längre. Jag tänker en Walter Senga look om jag nu ska konsulta era vägen. Spara ut håret långt om du har något speciellt. Spara lilla tangomuschen, för det klarar han av. Se vad som händer. Men ta bort det där under hakan, snälla rara gubben.
Ett tips är väl att ta bort en del i taget. Så kan man ju testa sig fram.
Han har ju trots allt en samling med Italien på sig.
Exakt.
Gigi Donnarumma, lyssna på vårt råd.
Och gör det verkligen nu, för att från och med idag, alltså den 31 maj, till och med den 7 juni, så är det 20% rabatt på utvalda King C Gillette-produkter hos apotea.se.
Donnarumma, fatti la barba och gå in på apotea.se.
Vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Men det om Champions League-finalen, eller?
Jag vill ju på något sätt få det liksom att lyfta fram tre spelare som tycker sticker ut här.
Nej, men
i Cesar
Azpilicueta, måste jag säga att jag gladdes oerhört med när han lyfte den där pokalen. För att det är få spelare som har varit så... Alltså, han är ju det moderna Chelseas Branislav Ivanovic. Mm. den här konstanten ute till höger som är så jävla användbar, som är så laglojal, som jobbar så hårt, som aldrig gnäller, som känns som en spelare som hela truppen uppskattar. Och ja, men det finns liksom ingenting negativt att säga om honom som spelare överhuvudtaget. Verkar vara en otroligt fin person också, lagkapten, och han har ju inte haft något problem med att Thiago Silva kommer in, att det värvas in dyra spelare på ytterbacks.
Han har bara gnuggat på.
Position. Exakt. Han gnuggar på, han spelar som en av tre mittbackar, han går ut till höger, han funkar i en femma, han funkar i en trea, han funkar i en fyrbackslinje. Så jävla värdigt att Cesar Azpilicueta får lyfta den här pokalen, för att han har verkligen varit med i många olika Chelsea. Alltså han har varit med i Mourinhos Chelsea, han har varit med i Contes Chelsea, han har varit med i Sarris Chelsea, han har varit med i Lampard Chelsea, han har varit med i Tuchels Chelsea. Jag kanske glömmer någon, men du fattar vart jag vill komma. Alltså, han är ju den spelare som för mig är mest Chelsea. Och då är det säkert jättemånga Chelsea-supporter eller andra som Mason Mount, Chelsea, through and through, och Reece James och hela, alltså det gänget. Ja, fast nej. Azpilicueta har varit med så pass länge, gjort det så pass bra och varit en sån jävla liksom, ja men, oerhört sympatisk spelare på alla sätt och vis. Att man unnar honom allt gott.
Sen är det ju en målvaktssituation som han faktiskt löser på ett jävligt bra sätt också genom att ta in Rennes keeper Edouard Mendy efter att ha misslyckats genom att köpa det snordyrt som alla känner till. Behöver inte dra en veva till.
Det var väl ingen misslyckad.
Nej, men att få in Edouard Mendy. Alltså, det var inte många som tittade på honom från Rennes och bara, men där har vi Champions League-vinnare. Fanns ju några man valde framför. Men gör det ju också bra. Alltså, och Chelsea gör det bra genom att hitta honom, menar jag.
Ja, men Mendy har ju varit långa perioder otroligt bra. Jag tycker att han är ju säkerheten själv den här matchen.
Återigen då, så är det helheten. Alltså, du måste få till helheten. Du måste sätta akademin, du måste sätta sportcheferiet och hitta den spetsen som gör skillnad i den här typen av matcher. Och att Kai Havertz kommer in är så ifrågasatt under så lång tid som han är, och sen ändå få vara med och sätta avtryck i den här finalen, är ju också någonstans beviset som vi ska ta med oss in, att man måste ha tålamod med nya spelare in i Premier League eller vilka ligan det nu än gäller. Tålamod med unga spelare. Kanske är det som talar för att Timo Werner faktiskt är spelaren som ska göra för Chelsea nästa säsong. Alltså, för där måste de nog ändå tänka till lite. Ja, om de bestämmer sig för honom, ja men då bestämmer de sig för honom, men då får de jobba vidare liksom.
Det är en gång Mendy är helt bortspelad. Det är när Mahrez skjuter bollen på uppstuds där.
Ja.
Alltså, där är det verkligen bara knipa skinken och hoppas. Hoppas inte den här går in. Hoppas inte den här går under ribban. För jag är inte ens på väg ditåt.
Det är målvaktsöga.
Nej, det är målvaktsöga.
Högsta klassens målvaktsöga. Titta bort den bollen. Tiden... Det är det Astrid säger i er studio. Han ögar bollen.
Tiden fryser och så hoppas han bara. Ja. Det är exakt vad
jag säger, det är målvaktsöga på Mendy.
Nej, men alltså, vi har väl lyft fram då Kanté, svinet. N'Golo Kanté.
Ja, men han är otrolig. Många som vill skicka Ballon d'Or på posten till honom.
Ja, alltså säg så här, skulle han vara med och starkt bidra, vilket han då givetvis kommer göra ifall Frankrike vinner EM. Ja, då är det ju svårt att bolla upp någon som spontant liksom är mer meritmässigt befogad att liksom nämnas. Sen kommer det alltid handla om liksom, poängproduktion, målproduktion. Det är därför Cristiano Ronaldo och Lionel Messi alltid är i en egen liga. Man pratar om Robert Lewandowski som liksom, den välförtjänta Ballon d'Or-vinnaren för att han gör så mycket mål som han gör. Det finns vattenbärare och det finns laglojala Kanté och Azpilicueta-typer som är otroliga och som gör stor skillnad. Men de där individuella priserna kommer alltid handla om i mångt och mycket. Vem är bäst på att göra mål? För det är det fotboll handlar om i slutändan.
Ja, men exakt.
Kanté har väl satt sig i en jävla fin position för att faktiskt lyfta Ballon d'Or.
Exakt.
Om nu Frankrike skulle gå och vinna. Och skulle Frankrike gå och vinna EM, ja, men då kommer ju Kanté givetvis ha spelat en oerhört stor roll i det.
Exakt.
Och jag gillar att vi i Tutski Balutski-avsnittet inte lyfter fram då Mbappé eller Pogba eller Griezmann eller
Som MVP,
utan det finns en MVP här och det är N'Golo Kanté.
Ja.
Med honom, ja, men då tror inte jag att Chelsea eller Frankrike räds någonting.
Och du minns MVP i Italien också?
Jorginho, jajamän.
Höjde ni på ögonbrynen? Ja, men det gjorde ni. Det minns jag.
Så är det. Minst. Det har du skrivit upp i din lilla svarta bok.
Här står det.
Det har du skrivit upp i din lilla svarta bok.
Ögonbrynen höjs i Italien-avsnittet.
Hörde du det om Champions League-finalen, eller?
Jajamensan.
Nu försöker jag avsluta den en andra gång. Vill du säga någonting om Svenska Cupen-finalen? Jag gjorde ju misstaget.
Grattis,
ja, jag gjorde misstaget igår att skriva på Twitter att det är så jävla Bajen att mitt i den här våren Kindlund avgår med allt vad det liksom handlade om. Det har varit rykten om att Stefan Billborn ska få gå alldeles oavsett hur det går i cupfinalen hela den här långa veckan. Det har varit klappusla insatser här. Det har varit poäng och liksom ändå häng på toppen där. Men det har varit liksom, ja, men det var stormat om Bajen. Och så på det går man och slår Djurgården i semifinalen och sen så vinner man cupen. Tar klubbens andra titel i historien. Och det för mig är liksom så här, det är där jag vill ha Bajen. De ska vara oberäkneliga, de ska bjuda på liksom superbombningar här och där. De kan åka ut. De
helst
kan
torska cupen.
Nej, men alltså så här, för att det ska finnas såna här stunder med Bajen, ja, så måste det också finnas de här Kalmar-matcherna. De åker ur. De misslyckas på något sätt med någonting som alla förväntar sig att de ska göra. Du fattar vad jag menar. Alltså, sen så förstår jag att folk som håller på Djurgården, folk som håller på AIK eller folk som på något annat klubbrivaliserande sätt inte önskar någonting gott kring Bajen eller att liksom så här, det är så jävla Bajen att vinna. Nej, men det är inte det jag menar, att det är så jävla Bajen att vinna en titel. För att jag har varit med om precis lika få titlar kring Hammarby som alla andra. De har vunnit ett guld 2001, det är 20 år sedan. Jag vet, men för mig är det Bajen att liksom mitt i den här stunden, ja, men då karvar de fram en titel.
Ah, ja.
Och i fjol när de bara liksom, så här, när vi alla satt och pratade om Bajen med målrekord och nu kom, ja, men det är så jävla Bajen då, bara, ingenting stämmer.
Nej.
Nej, det är konstgräs och vi är feltränade och det är naturgräs och det är, ja, men värvningar, vi saknar nej. Det var Hammarby i fjol.
Ja.
Och det här var Hammarby för mig.
Ja.
Grattis Bajen, jävligt kul. Ni är precis det jag vill ha. Oberäkneliga, ja, härliga, ja, Bajen.
Ja, ja. Det svänger om Bajen.
Exakt så.
Ja. Nej, jag tänkte bara på, jag tyckte Andreas Alm hade, jag misstänker att du missade den i Elitloppsyra, men han höll en presskonferens som jag tycker var helt bra. Kan vi lyssna på?
Ja, det är ju jäkligt konstigt att vara i den situationen, för att man jobbar för en förening eller ett bolag eller vad man jobbar, så kommer människor från andra företag och säger åt en att du kommer få sparken. Det kommer någon från Sportbladet AB eller den kommer någon från annat. Det är jättekonstig grej att det kommer folk in på ditt jobb och säger du kommer få sparken här. Någonstans ska jag känna att de som skriver det borde också, man borde någon form av motprestation, så om det inte stämmer så borde den få sparken kanske. Det är det jag tycker, att också att jag tycker att Stefan har också varit ganska tydlig i sina svar. Jag följer med intresse när folk börjar jagas, och jag tycker vi tränare kan stå upp precis som Stefan har gjort ganska så mycket, för att det är ändå till slut så är det ideella människor som ska fatta ett beslut, ofta som sitter i en styrelse som har det slutgiltiga beslutet, och då kan man inte ha tränare som flackar med blicken, utan vi har fått göra ett jobb. Uppenbarligen så gör Stefan ett jävla bra jobb, så att det är där man är.
Ja, men jag tycker att Andreas Alm verkligen har en poäng här, att någon kommer in utifrån och berättar hur det ligger till, och sen får man, jag tycker att Flink är väl på Aftonbladet, inte får stå upp för alla fel han har haft, och det är ofta han har fel. Jag tycker inte att man kan lita på sina källor på det sättet som han. Jag måste ju se över sina källor, för det här är ju uppenbarligen agent planterat av en specifik agent. Och att en journalist då inte dubbel, trippel kollar och att ansvarig utgivare verkligen släpper igenom en sån nyhet, ja, men det tycker jag är för dåligt. Och jag tycker det är jävligt bra sagt av Alm.
Jag fick faktiskt hålla i blombuketten som Andreas Alm tackades av med. Den hamnade på vår elitloppsfest, kan jag säga.
Ja, jag så ska fråga mer.
Får väl folk tänka Fribben kom hur den hamnade den där.
Ja. Ah, ja. Du, Olof Lund står trampar utanför. Jag såg honom nyss komma med, eller jag såg en cykelhjälm swisha förbi.
Var det Kanté?
Var det Kanté?
Ja, nej, Olof är på gång. Då kanske vi bara snabbt, innan Olof kliver in och pratar landslaget i Sverige, ska bara ta en liten uppdatering kring tränarcirkusen i Italien.
Det vill du, ja.
För jävlar i min lilla låda, vad oväntat det var att Simone Inzaghi hamnade i Inter.
Ja.
Vi sa ju det i senaste avsnittet, att Bra move av Lazio. Mm. Kanske ett litet sämre beslut av Inzaghi.
Ja, men exakt.
Är det någon gång han ska ta någon av de stora randiga gängen så är det ju nu.
Exakt. Nej, men förslaget från Inter kom väl ett par timmar. Eller de hade väl kanske till och med en sittning när vi pratade. Alltså Lazio försökte ju göra movet att låsa honom och att signa det där kontraktet så fort de bara kunde.
Men det gjorde liksom de väl?
Nej, de hann inte.
Det var aldrig?
Nej. Det var okej.
För det var ju sån jävla kommunikation där på, var det fredagsmorgonen vi spelade in?
Ja, men det var aldrig signat.
Okej. Ja.
Utan det var väl en tid, jag tror att det var så att det var en tid bokad, typ 15.00 när kontraktet skulle signas och liksom fotografer var på plats. Så att allting var förberett.
Ja.
Då kommer Inter in från höger och snor honom.
Ja.
Han går till Inter, sen tidigare vet Max Allegri klar för Juve.
Ja, fast det var inte klart när vi spelade in senast.
Nu klar, ja. Ivan Juric i
Minnesota. Det var ju så Juventus kommunicerade ut att Allegri var klar. Bara en bild på Minnesotas statgräns. Mm. Och så fick folk liksom så här, alltså de som fattade.
Men kan du den eller?
Ja, jag kan storyn om att Max Allegri en gång i tiden ville spela på en häst som hette Minnesota.
Mm.
Eller Minnesota.
Mm. Minnesota.
Minnesota. Och då var det väl finst. Då liksom Bookin som sa... du behöver inte spela på den här. Det är större chans att du tränar ett Serie A-lag än att den här hästen vinner.
Mm.
Sen gick hästen och vann och Allegri gick och tränade Serie A.
Ja.
Minnesota.
Nej, han är klar. Vi kan väl bara dra hela tränkarusellen. Real Madrid har fortfarande ingen coach. Fortfarande. Men Zinedine Zidane är borta från Real Madrid. Och det ryktas väl starkt att vinnaren, för det gillar ju Galacticos, vinnaren Antonio Conte är på väg dit.
Det är väl Conte eller Raul, om jag har förstått det rätt.
Ja, absolut.
Och då skulle jag vilja råda Florentino Perez att ta Conte.
Ja, jag med.
Det är liksom, det är inte bara att ta vilken gammal klubbhjälte som helst från Castilla och tro att liksom...
Jag tror...
Löser du tre raka Champions League-bucklor här?
Jag tror att Antonio Conte har varit klar i 2 veckor. Alltså det här diskussionen, anledningen också till att han kanske liksom säkert kan säga nej till Inter och tidigt direkt efter Scudetton tacka för sig efter möten med Young och så vidare, men ändå att det är inte så att han sitter och hoppas på Real Madrid. Jag kan ha fel, men jag tror att det är så det har gått till. Och sen, jag vet inte, vart tar vi oss i tränarkarusellen för att göra det?
Nej, men alltså jag har haft väldigt mycket annat i huvudet sen i fredags kväll. Det var Sverige-Finland lördag, elitloppet igår. Vem tar Lazio?
Alltså, Sarri snackas om
det. Okej, det är ju faktiskt... alltså, jag ska inte säga ett lyft, för jag tror att alla Laziale hade velat ha kvar Simone Inzaghi.
Mm.
Och inte hade velat byta honom mot någonting.
Det är ingen dålig
ersättare. Men kan Lazio få Sarri så är det ju verkligen... alltså, då börjar ju de på en ny spännande jävla kula.
Exakt, och på tal om Sarri då förs ju tankarna osökt över till Napoli. Och Napoli kommer tränas av Spalletti.
Ja.
Gattuso som tidigare var i Napoli, han är klar sedan tidigare för Fiorentina.
Juric klar för Toro.
Juric för Toro och...
vem tar Samp?
Ja, det återstår att se.
Och vart ska Ranieri, eller är han klar nu?
Jag vet inte vad han
sätter han sig på sin vingård nu och bara ja, chillar?
Mourinho i Rom. Alltså det har hänt så mycket. Om vi tar då alla sju systrar eller stora. Någon ska ta Spurs. Real Madrid, Spurs. Jag antar att Solskjaer får fortsätta. City fortsätter med Pep. Tuchel ska ingen stäga. Jag bara tänker storlag. Bayern München.
Ja, men Arsenal har ju committat sig till Arteta.
Arsenal har kommit.
Bayern tar ju Nagelsmann, Flick tar Tyskland, så att där det, PSG, någon ska ta Leipzig.
PSG har gjort sitt redan under säsongen, någon ska ta Leipzig, men där har hänt mest i Italien, man tar alla stora lag, Juventus, Inter, Roma, Lazio, Napoli, bakom dem Fiorentina, Toro och så vidare. Där har liksom skett tränarskiften. Det är otroligt. Men, Milan kvar då med Pioli.
Ja, får jag bara för då de som sitter och lyssnar och undrar då varför Inter och Conte går skilda vägar, så kanske du bara kan kort förklara det.
Nej, men jag tror, nu sa jag det precis, men alltså jag tror att Real Madrid ligger liksom i bakvattnet, har legat i bakvattnet här. Men det handlar ju om att Inter faktiskt måste sälja. för att kunna köpa. Alltså de är i en ekonomisk sits där man inte, man vet väl inte vem som kommer äga klubben om ett år, om det är Young, om man säljer delar eller om man säljer hela och så vidare. Så det kan inte göras den satsningen som Antonio Conte vill. Det är väl det officiella, höll jag på att säga, officiella, men det är väl det som sägs.
Hakimi till PSG bollades upp.
Hakimi bollades upp till PSG och Det är ganska klart att Inter kommer att sälja honom för att använda de pengarna till att förstärka laget, som sagt. Men alltså det med PSG, herregud vad jag går igång på det. Du vet att jag älskar Theo Hernandez. Ryktena säger att Theo Hernandez och Hakimi ska gå till PSG. Alltså det är ju de två snabbaste spelarna på kanterna i fotbollsvärlden. Alltså hur jävla fort ska det gå på kanterna för PSG? Och så har de Mbappé också. Alltså vi fan har fallskärm på dem. Danny James. Jag kan älska sånt där. Att man tar båda de snabbaste spelarna och sätter på varsin kant. Men till Milan ryktas då Rodrigo de Paul till exempel. Från Udinese. Så det händer ju mycket just nu. Men som du säger, jag tror att Hakimi till exempel skulle kunna vara en sån tungan på vågen för Antonio Conte, att han väljer. Att han förstår att så här, okej, vi måste göra oss av med våra Gioielli, och han är en av dem, och då vill inte jag vara med i det här projektet.
Vet du vilken tränare från Waiting List Supreme som jag tycker någon faktiskt borde överväga lite mer konkret än vad fallet verkar vara?
Berätta.
Den galet underskattade Ernesto Valverde.
Ja, bra.
Alltså, jag tror att skulle Valverde ta Spurs. Nej, men håll med mig om att han känns helt iskall.
Ja.
Fast än han borde vara ett jävligt intressant namn. Jag tror inte han finns på Real Madrids radar.
Nej.
Jag tror inte han är så jävla intresserad av Lazio. Men, alltså Tottenham, tror inte ens jag tänker på Valverde. Jag tror inte de tänker på honom.
Olof Lund, som sagt, på väg in. Vi tar en liten kort bunter. Jag ska bara påminna dig, Gusten, om vad som händer ikväll.
Ikväll?
Fotbollsmässigt.
Måndag 31 maj.
EM stundar.
Ja, men det är okej. Något landslag ska ut och spela lite boll.
Nej. Slutspelet i U21-EM drar igång.
Ja.
Portugal, Italien till exempel.
Just det.
Vad säger du om den? Raspadori som inte fick en plats i Italiens landslag. Det fick inte heller Moise Keane. Med Scamacca.
Just det.
På topp.
Galna Scamacca.
Och så då den portugisiska akademin liksom ska ut och visa upp sig.
Scamaccas farsa på plats eller?
Ja, men det får man ju hoppas.
Sitter på läktaren.
Ja, exakt. Ljubljana spelar med i alla fall.
Snyggt.
Mm.
Snyggt.
Så att,
Slovenien.
Det, ja, exakt. Bumper på det här, Kimpa.
Toto Balotto är sponsrade av Max, Sveriges godaste hamburgare. Men de gör ju inte bara hamburgare borta hos Max. De har ju även sitt trumfkort, sitt flaggskepp, sitt regalskepp, Lyxshaken.
Ja, nej men, alltså, Lyxshaken är otrolig. Och när man säger Lyxshake så kanske folk undrar, vad innebär det då? En milkshake är väl en milkshake? Nej, men här har man petat i precis allting. Jag har ju berättat tidigare att mina tjejer älskar att åka till Max. Då frågar de alltid, första fråga, får man Lyxshake idag också? Och jag förstår dem, de är otroligt goda.
Jag hoppas att du är restriktiv med Lyxshakerna. För det är väl liksom hela grejen med Lyxshakerna. Man kan inte köra en Lyxshake 7 dagar i veckan. Då blir det inte så lyxigt som de ska vara.
Inte för att vi förlorar fotbollsmatchen, men är det så att vi skulle ha förlorat så blir det ingen Lyxshake.
Jag vill absolut inte uppmana folk till att inte köra Lyxshake varje dag hos Max. Det är klart att ni får göra det. Men avhållsamheten betalar sig när man väl tar en Lyxshake. Ja. Om man liksom är lite restriktiv.
Får jag ge tips då till alla som lyssnar?
Absolut.
Vad det gäller Lyxshake. Lyssna bara. Salted caramel and cookies.
Ja.
Alltså hur gott är det?
Känns det inte som att svensken till slut har fattat grejen med cola och choklad? Att det är saltet som är key.
Exakt, det är det som ger den här extra dimensionen på den. Berätta om salted caramel and cookies.
Nej, men det är en handgjord milkshake med mjukglass och mjölk som är varvad med chocolate chip cookies och en sötsalt topping på karamell och choklad. Med en rejäl klick grädde ovanpå.
Herregud.
Jag vill verkligen trycka på att saltet är nyckeln här. För att saltet gör ju att smakerna i liksom karamellen och chokladen blommar upp.
Ja. Den är otroligt god. Alltså, ni måste svänga in på Max. Ni måste göra det omgående. Kom ihåg också att Max Burgers finns som app. så ladda ner den. Ska man beställa där igenom, eller hur?
Yes, gör det nu. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Vi säger varmt välkommen till vår gode vän Olof Lund som har tagit plats i studion med ett nyskrivet kapitel, va?
Ja, absolut. Jag har släppt ju min landslagsbok med ett nyskrivet kapitel inför EM, så att det vill man ju pusha ut lite helt enkelt. Det kan vara perfekta EM-uppladdning om man inte har läst den i höstas.
Jag kan med den varmaste rekommendationen pusha för din bok. Jag kastade mig över den girigt i höstas. Många jävla bra kapitel måste jag säga.
Ja, det glädjer mig att du uppskattade det. Och jag bjuder på en liten tävling. Att om man kan mitt favoritlag i England.
Jag vet inte varför jag fick för mig, men jag trodde du skulle säga om man kan mitt mobilnummer. Nej. Jag tänkte, nu delar Olof ut sitt mobilnummer.
Nej, om man kan mitt favoritlag i England, de som är fem som är först på eran Instagram, de kan bara komma, ta kontakt med mig så ordnar jag utskick av signerade 5X.
Ja, men då gör vi så. Vi lägger ut en bild på oss tillsammans och så på den bilden då på Instagram så tävlar man.
Precis. Snabbast in på och rätt favoritlag också.
Ja, men snyggt. Jag är bara lite nyfiken på, nu har ju du läst några kapitel, jag ska läsa den efter det här för att ladda upp inför EM. Jag tycker boken funkar jävligt bra som det. Det är väldigt mycket jag min Jan, om man peppar, om man hänger med polare och bygger EM-häng och så vidare, men man vill liksom fördjupa sig lite i landslaget. Vad är det som händer inuti landslaget? Så vad kan jag se fram emot när jag ska läsa boken?
Ja, men du kan ju se fram emot allt från hur det går till när vi bevakar landslaget och vi som liksom följer det och hur det har förändrats med åren. Och det är ju lite nostalgiska tillbakablickar, både medialt men även när jag var supporter och reste runt och stöttade Sverige. Och
stökig 94-resa bland annat.
Precis, och stökig 90-resa. Och
i Italien.
Ja, och ett par stökiga Stockholmsveckor EM92. Man åkte med en stor svensk flagga som det stod Landskrona Boys i det gula. Man hade ju sett hur engelsmännen gjorde. Så i VM94 körde vi även de Chiquita-bananerna och lite blågula attiraljer.
Ja, men det är väl många yngre lyssnare nu som ska åka på EM, för nu öppnar de ju upp ändå. Så ja, vi kan hitta lite inspiration kanske därifrån. Finns det någonting om Gärdet 92?
Exakt, det var det jag skulle fråga. Var det nära att du dök upp där på Gärdet när det small mot engelsmännen?
Nej, jag har på något sätt, det har jag inte...
Ta sig Olof för pannan här.
Nej. Däremot så var det ju, jag var jädrigt nära att få stryk på läktaren för att vi var först i kön att köpa biljetter till EM92 och köpte inte de dyraste utan de näst dyraste. Och till EM92 så tvingade Råsunda sätta in några jävla galler för att hålla liksom folk, det var en annan tid helt enkelt. Så vi såg fan ingenting. Så direkt efter första matchen ångade jag in på kansliet, det var annan tid då, och letade upp Mikael Saltzer som då var ansvarig för hela jävla EM.
Fan, det här
och
liksom har man rörligt på.
Tvingade honom att byta våra biljetter, så vi satt mycket bättre sen. Men då satt vi bakom lite tunga engelska fans som hela tiden skrev "You never beat us, Walker" i den matchen. Och när, ja, Brolin Dahlin och 2-1, då vände jag mig om. "We always..." F-U-C-K, ja. Des Walker. Ja, då kan man säga att det var nära att det small.
Men det var inte enda gången det var nära.
Exakt,
small
på hamnade läktaren. Inte du i Sverige... kurr på San Siro också?
Jo, men det var ju bara att jag försökte lära de italienska sportarna att det var straff när Emil Forsberg och... den lärdomen ville de inte ta in. Så att de skulle ju in på pressboxen. Det var då Anders Svensson säger: "Oj, nu är det bråk här."
Ja, men det blev ju en stor grej. Och jag fick ju väldigt mycket till med att så här, ja, nu vill man köra igång och vevar på pressläktaren. Jag var lugn. Jag satt med tårar i ögonen lite längre upp.
Jag satt nära... Det var rätt udda att man ju satt så nära supportrarna och...
Men det var bara en halvmeters trappa emellan och sen så var det typ två stewards per trappa, så det var ju väldigt lätt liksom, man skulle bara vilja gå in.
Men jag slapp stryka även där det kom vakter emellan och allting lugnade sig och jag höll tillbaka med mina strafflektioner.
Härligt. Hur var köper man boken om man vill lägga vantarna på den?
Ja, det är Bokus och Adlibris, men i alla bokhandlar och så att det är bara att... suga tag i den.
Landslaget Dunder. Enligt Lund.
Exakt, och nu tänker vi att vi ska prata lite landslaget enligt Lund, för du har ju punktmarkerat de här under den första veckan av EM-samlingen. Om vi börjar i Båstad, vilka känslor och energier bar du med dig?
Jag är väl, för egen del så kan jag vara orolig över försvaret, men positiv till offensiven. Och på något sätt tror jag att det speglades hela landslaget. Det är ju mycket locket på att man inte vill prata om skador. Det första man såg när man kom till Båstad var ju att Martin Olsson hade varit där och besökt landslaget. Då ville man inte säga någonting. Jan Andersson satt på presskonferensen. Jag har inte pratat med det medicinska teamet. Det kanske han inte hade, men i så fall hade han ju gjort det av ett skäl för att slippa svara på frågor. Att det är, de vill inte ge bort någonting kring de här skadorna, och det är ju 1 juni som gäller som ett, liksom, ett första stopp. Och nu fick ju Martin Olsson ett bakslag i helgen, kunde spela cupfinalen. Men mycket locket på, vilket också är ett tecken på att det är lite spänt i landslaget.
Men kan vi inte bara vara lite tydliga? Vilka skador är det vi pratar om förutom Martin Olsson?
Det är ju Pontus Jansson, vet man ju inte när vi nu spelar Ljumske in morgon. Precis, han... Han skrev ju ingenting på sitt Instagram, vilket jag tycker var lite konstigt. Han skrev ju allt om Brentford och resan. Men hans finska lagkamrat Marcus Fors skrev ju liksom fantastisk resa, vi är uppe i Premier League. Men han skrev ju också, nu ser jag fram emot EM. Det gör ju att man ändå undrar. Om man är konspiratoriskt lagd som jag är, så undrar man. Så att Martin sen Ludde Augustinsson, han har bara kört rehab, var ju inte med på bänken mot Finland. Det gör ju att vänsterbackspositionen är lite känslig. Sen Filip Helander, men han, jag har podd med honom ute idag måndag, och jag hade kontakt även igår med honom.
Att inför podden så är det någon uppdatering.
Precis. Och då var allt grönt, han ansluter, rehaben har gått bra, men han har ju varit borta ett antal veckor. Det är ju inte så att han går rakt in i match. Så det är ju lite skadetjafs. Och sen har inte Victor Nilsson Lindelöf har inte varit med för att han spelar Europa League-final. Så att,
Men om vi bara då stannar kvar i känslan du bar med dig från Båstad, var det ändå att trots alla de här skavankerna och bryderierna att det ändå fanns en positivism och en entusiasm, eller fick du känslan att det är lite för mycket gupp här?
Ja, lite för mycket gupp är min känsla. Nu ska ju alla lyssnare veta att jag är lite negativt lagd, så att jag hamnar ju där. Men det är klart att, som Janne jämförde, inför VM 2018, då var alla spelare på plats första dagen på lägret. Liksom, det blev någonting annat. Nu kommer folk och går, och jag menar, de kallar in Jocke Nilsson och Pierre Bengtsson som fick spela mot Finland. Man vet inte om de är med eller inte, men de skulle inte åka till Hawaii enligt Janne Andersson.
Så jävla kul att det är Jannes liksom go-to-resmål.
Men det är klart att det är.
Åk inte till Hawaii.
Då har han missat att alla fotbollsspelare trodde jag åkte till Dubai eller liknande för att äta Saltenberg eller han...
Oerhört trött att se på ju, såklart. Vet du vem den tröttaste är att se vara på just den restaurangen?
Ja, Gianni Infantino.
Ja, den är trött, men det finns en ännu tröttare.
Ja, vem är det?
Kallbäck.
Okej. Okay. Ja, jag har med noterat Infantino som är där och spelar in promotion-videos. Men han ska väl öppna i London nu, Salton Bay eller vad han heter.
Han kan väl öppna var han vill egentligen efter
Salt detta. Bay.
Salt Bay. Mm.
Det var en blandning mellan Salt Bay och Saltimbocca.
Gillar den. Jag omfamnar Olofs uttal.
Infantino var sen på bollen. Van Dijk var jävligt sen på Salt Bay-bollen. Frank Ribéry.
Jag ska för tydlighet
också ruskigt sen på Salt Bay.
Ja, och han blev ju, det är ju, Ribéry är väl den som har blivit mest rostad, för han tog den där guldinklädda köttbiten. Att, liksom, att det ansågs vara vulgärt.
det anses väl inte bara vara vulgärt. Det är ju vulgärt. Kör någon guldklädd köttbit.
Jag ska bara säga, for the record, så gillar jag att se Kallbäck i en Degerfors-tröja snarare än
bruket
i
vakna.
Jajamensan.
Ja, men Kallbäck liksom dressad i Gucci runt Stora Valla. Det finns någonting i den kontrasten.
Ja, men den är
härlig, man.
Ja, absolut, absolut.
Matchen då, för det var ju så att Båsta dagarna mynnade ut i en träningslandskamp mot Finland i lördags. Det blev en stabil 2-0-seger. Det var väldigt, väldigt svagt motstånd, måste jag säga, första timmen.
Ja, men de hade ingen pucke på plan. Det var lite synd, för man hade velat se Marcus Danielsson bli lite mer hotad och utmanad.
Ja, absolut. Det kändes ju som att det var ett finskt B-lag, att Det var väl Tim Sparv som gjorde sina första 45 minuter. Mm. Är väl en av dem som är tänkta som ordinarie. Men annars var det väldigt få som är tänkta som ordinarie. Så att, nej, det måste ju varit en väldigt besvikelse. Det var intressant att höra att Janne Andersson efteråt sa att ja, vi har egentligen letat bättre motstånd. Vi har haft svårt att få det. Ja. Och det, jag tror att det speglar landslaget post-Zlatan. Det gick att få bättre motstånd. Man var attraktiv för tv-bolag och liknande med Zlatan. Men utan Zlatan så är Sverige lite för liten nation. Då, ja... Då får man möta Finland och Armenien. All respekt till Mkhitaryan och Roma och så, men det är ändå inte Armenien som man känner att wow.
Nej, verkligen inte. Vi kan väl säga det att det var bara Finlands målvakt som spelade i den senaste VM-kvalmatchen. Sen så var det då 10 utespelare som inte gjorde det. Säger väl någonting om Finlands uppställning.
Det är ju
om
en
vi
massa...
tycker att vi i Sverige hade en ganska reservbetonad startelva med en del spelare som kanske inte kommer vara aktuella för en EM-premiär.
Nej, men exakt. Men det var inte så många matcher, det var inga matcher som spelade. Sverige var ju liksom först ut att repa. Det var Thailand, Tajikistan och massa konstiga träningsmatcher på i min Flashscore-app. Men idag så spelas ju Turkiet, Guinea. Nej, förlåt. Den var inställd. Ja. Fan är det? Turkiet, Nordirland skulle spelas. Ja, men istället är det Turkiet, Guinea. Vad hänt där?
Guinea alltid stämmer.
Nej, men kolla i min
app. Nordirland slog i Malta med Stuart Dallas.
Just det.
Men jag tror att det är så att formellt så får man inte kalla in spelarna förrän idag. Att egentligen skulle de haft den här veckan ledigt. Jag vet att en del spelare i landslaget, de skulle aldrig säga något utåt, men tyckte det var, blev liksom väldigt tajt om han knappt avslutar säsongen, knappt någon semester och sen rakt in i en EM-laddning. Jag tror att det är därför till exempel Polen, Slovakien spelar den 1 juni. Många lag går igång då och en del lag tar ju inte ens ut sin formella trupp. Det gör ju inte Finland. De tar ut sin EM-trupp den första. Medan Sverige har valt en lite annan upplägg och ja, man kan ju förstå det och jag menar, det är ju en chans i livet att spela ett EM, så att man får väl bita
de,
ihop.
De enda som gjorde så Sverige var Italien. De mötte San Marino och sen så drog man växlar på det och petade Moise Kean bland annat.
Jag såg att Bernadeschi var lagkapten. Då kände jag bara så här, jag går vidare från den
han blev ju, han kom ju med. Ja, och sen så skickade man ner Raspadori till U21 i och med att U21-EM idag liksom.
Ja. Han hade binder mot
slutspelet. De spelade gruppspelet i mars. Det är, ja, det är galna tider.
Jag tänker så här, att vi går lite varvet runt och så får man säga saker man tar med sig från den här insatsen mot Finland. Även fast det inte var någon värdemätare och det kommer hända en hel del med laget och så vidare. Jag kan börja. Jag tar med mig att Robin Quaison, det spelar liksom ingen roll vad han gör där uppe på topp. Hur många mål han än levererar och stabila insatser. Han känns så jävla given som fyra.
Fyra?
I anfallsbesättningen.
Alltså Berg, Isak...
Ja, det känns som att Kulusevski har, liksom, han har blåst förbi. Han är ett närmare alternativ på topp än Robin Quaison när det är skarpt läge.
Jag håller inte med.
Jag tycker det är en intressant observation det här med Dan Kulusevski. Man undrar hur snacket har gått. Att Dejan satt ju, om det var tisdag eller onsdag, jag kommer inte ihåg dagarna i Båstad flyter ihop, jag tror att det är onsdag. Då var det ju han och Alexander Isak var ju på presskonferens och säger han, jag ser mig mest som forward nu. Medan Janne hela tiden tidigare har pratat, han har ju till och med sagt, men han är inte uttagen som forward, han är uttagen som ytter. Så att, och på träningarna har det ju varit Isak och Kulusevski har kört mest ihop och Quaison Berg har kört mest ihop. Så att det känns som att de nästan laborerar med två anfallspar. Mm. Beroende på vilken match. För att det kanske är då... Berg ska spela mot Spanien. Är det då med Quaison för att de har funkat bra i EM-kvalet?
I pressspel och liksom sådana där delar.
Men sen, alltså, sen är ju högerkanten... Tänk om Janne EM-premiärar med både Isak och Kulusevski på bänken. Det kan han ju inte göra.
Nej, men Isak och Kulusevski på bänken. Jag pratade med Jimmy Durmaz häromdagen. Han var helt säker på att Sebastian Larsson startat till höger.
Ja, det har jag trott också och fått skit av mina kollegor. Men jag vet, ja,
då har du Durmaz i ryggen.
Ja, och Kim Källström trodde också det, att... För det är ju, man går ju till den matchen i Madrid. Nu slutar inte den så väl 2019. Men då petade de ju Kristoffer Olsson dessutom. Det kan de inte göra denna gången. Med tanke på hur det gick. Att de blev kölhalade med 3-0. Men nej... Mm. Det är intressant att säga. Jag håller med dig om att Quaison liksom, han har halkat ner. Jag menar, vi har ju pratat tidigare om vilka som förlorade på att EM flyttades. Quaison är ju en sån. Sebastian Andersson är ju en annan som vi liksom, som ju är inte ens är nära. Nu nickade han ju kvar Köln i Bundesliga. Det är ju alltid något, men han är ju inte ens nära truppen. Så att att det sköts upp var ju inte bra för en del.
Nej, nej men det var verkligen det jag kände kring Quaison. Han gör ju mål jämt när han spelar. Han var bäst av alla i kvalet och han gör jättefina insatser när han väl spelar. Ändå är alla överens om att han ska inte starta. Han nej. Ska inte starta när det väl gäller.
Nej.
Säg någonting du fastnade för.
Ja, men jag tyckte det var lite oroande att se Marcus Danielsson. Jag tycker han var fantastisk i Djurgården när han spelade i landslaget. Och liksom, ja, jag gillar verkligen honom som person, men jag tyckte att han var för svajig mot ett så dåligt Finland. Framförallt passningsspelet slog bort mycket bollar. Och det är klart, han har inte spelat jättemycket i kinesiska ligan. Jag tror han spelar 5 matcher, de förlorade 4 av 5. Och nu kommer han hit och han har ju varit liksom, jag tror Janne Andersson och Peter Wettergrens go-to-guy. Det är han som ska spela bredvid Victor Nilsson Lindelöf. De måste ju tänkt, vad är det här? Det är klart han får en ny chans, men jag tyckte det...
Vad är det här?
Ja, men, har man sett honom slå bort bollar på det sättet?
Det är det som har varit grejen med honom. Precis. Att han inte har gjort det.
Mot ett så här dåligt motstånd, lyckas han på något sätt schabbla till
får jag
det
vända
och få
på detta?
Oss tveksamma?
Får jag vända på detta?
Absolut.
Göra dåliga rep, det är det bästa som kan hända lag. Alltså, var dålig Audi Cup i slutet av juli, då blir det en bra säsong. Torska alla matcher på försäsongen. Jag vill då gå tillbaka till Emil Forsbergs fantastiska match mot Wales, och sen så kommer mästerskapet och så viker jag inte bara han ner sig, men Sverige inte speciellt bra. Perfekt Danielsson att vara usel mot ett dåligt Finland, och så kommer du in och spikar igen mot Spanien.
Jag tror att hade Marcus Danielsson varit fläckfri i lördags och stått för en superstabil insats, då tror jag verkligen att han hade kamperat ihop med Vigge i premiären mot Spanien. Men nu så känns det som att den där platsen är fortfarande väldigt öppen.
Ja, jag tror framförallt, jag delar uppfattningen att han hade ju haft den platsen, men nu gläntade han i varje fall på att någon annan ska komma in. Problemet är väl att Filip Helander, som ju spelade bägge VM-kvalen med Vigge och som väl kanske hade haft platsen om han inte hade blivit skadad. Ja, han är ju lite osäker. Visst, han är kurant i knät, men han har inte spelat på länge. Pontus Jansson vet vi inte. Ja, Andreas Garnqvist, dit kan vi inte gå. Så att då är
jo,
det
ska vi.
Ja, men inte just nu. Då är det på något sätt ändå, det landar tillbaka till Victor Nilsson Lindelöf och Marcus Danielsson. Mm.
Vem tror du spelar bredvid Victor Nilsson Lindelöf i premiären, Thomas?
Jag tror att det är Danielsson. Jag är ganska säker på det. Jag mässade på honom precis. Det hade varit fantastiskt om vi fick en nyhet här.
Ja, det hade varit fantastiskt.
I Toto Balotto. Jag tror att det är Danielsson. Mm. Alltså just uteslutningsmetoden som vi är lite inne på här. Att, ja, nej, men han har inte spelat speciellt mycket, behöver komma i form. Men det har inte heller Filip Helander gjort. Och vad blir alternativet om ingen av de två skulle spela? Det finns ju inget annat alternativ. Ja, Ponne skulle det vara. Det är väl det.
Ja, och det är Ponne. Jag menar, tänk att få Pontus Jansson precis uppflyttad till Brentford. Jag menar, alltså det hade ju varit kanon att liksom komma upppumpad av det, opererat sig, kommit tillbaka, tagit upp Brentford och nu ett EM. Det hade ju varit på något sätt det bästa, men för mig var det så typiskt, jag som gärna letar efter de lite mörka delarna. Nej, men liksom, vi satt där och laddade upp inför Sverige-Finland, kom det liksom mest Martin Olsson borta från cupfinalen. Sen så står man och tittar på, samtidigt som vi liksom gör intervjuer och inslag inför sändning, så kollar jag ju på Brentford och så ser man Pontus Jansson får ledas av med liksom ljumsproblem. Mm. Det var så
79:e minuten Reed.
Ja, det var ju så typiskt lite den här skakiga uppladdningen, men det kanske är bra.
Thomas, någonting du fastnade för, reagerade på i lördags?
Jag, det var ju främst Danielssons prestation som höjdes av Daniel Larsson i vår parallellstudio här i Tipslördag. Han tyckte han såg bra ut. Jag vet inte hur mycket han såg på tv eller hur mycket han fokuserade på annat. Men jag håller med er. Alltså det är oroväckande hur vi ska lösa det, och framförallt att det är Spanien. Man såg Gerard Moreno göra mål i Europa League-finalen, liksom det spanska landslaget. Ja, den matchen fortfarande på näthinnan när vi verkligen åker på dängtorsk mot dem. Och jag är rädd inför Spanien-matchen.
Å andra sidan är det ju 4 hållna nollor här nu, 2021.
Jag håller med om det.
Motståndet är vad det motståndet har varit. Men...
Spanien på deras hemmaplan i en EM-premiär.
Ja, och framförallt för mig blev det så intressant att se hur kommer Janne Andersson och Peter Wettergren ta sig an den matchen. Blir det tillbaka till det här liksom riskminimerande, eller är de kvar i hösten 2020 Nations League där de försöker lira boll med Kroatien, Frankrike och Portugal? Den tycker jag är väldigt intressant att se hur de vill formera laget. För jag menar, om man lyssnar på en del av spelarna, så vill ju de ösa på framåt.
Mm. Nej, men och, jag är inte lika orolig, eller det pirrar inte lika mycket i mig hur anfallselvan, eller vad säger jag, liksom anfallsuppsättningen kommer se ut när han presenterar elvan inför matchen. Jag tror att det kommer bli bra, alltså oavsett vilka vi spelar med. Jag har så bra spelare och olika alternativ. Lita mycket på Janne där. Men vad det gäller backpositionerna så har han ju snart inga val. Och det är det som är problemet. Alltså, vad hade Janne valt om alla hade varit friska? Ja, då, det hade ju sett annorlunda ut än hur det kommer se ut.
Vi är denna vecka sponsrade av våra polare på Stay Hard, och ni vet ju att stayhard.se har ett otroligt brett utbud av kläder, accessoarer, skor, face och bodyprodukter, träningskläder, tech och även inredning. Och ni vet att om man lägger sin beställning på stayhard.se innan 13.00, då skickas kalaset samma dag.
Mm, nu har också nedräkningen börjat. Peppen är totalt. EM 2020 är egentligen här. Ett år försenat visserligen, men vem bryr sig om det? Stayhard.se har tagit fram tröja nummer 12. Den 12:e spelaren. Din tröja. Publikens tröja. Ja, den viktigaste tröjan sedan VM i Ryssland 2018, Gustav.
Så gå in på stayhard.se och handla den här EM-tröjan och stötta Sverige i sommar, och gör det nu. För Stay Hard, de kör ruskigt röda priser med upp till 30% rabatt på över 1000 sommarfavoriter. Och för att så många som möjligt ska stötta Sverige om 2 veckor, så kör vi 25% rabatt på EM-tröjorna.
Ja, men ni har ju det, bara gå in på stayhard.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tack, Stay Hard. Nu är väl den enda som är missnöjd med hans insats i lördags då, Thomas, eftersom han vill att det ska se dåligt ut här inför mästerskapet. Men jag måste säga att Emil Forsbergs insats på en individuell nivå, den var oerhört.
Men där är det annorlunda. Där är annorlunda, för det är liksom etablerat på något sätt. Han ska bara ånga på, han ska bara leda det här landslaget. Jag tycker att han har utvecklats otroligt mycket i landslaget. Han har säkert gjort i Leipzig, men jag har inte sett lika mycket där. Men han känns så stabil här, och han känns verkligen som en ledare av anfallet.
Ja, framförallt han verkar tycka att det är roligt. Jag upplever att han kanske känner lite mindre press, och att han mer gillar pressen än, jag menar, EM 2016 var vi ju många som trodde att liksom det här kommer bli, nu var ju han långt ifrån ensam och klappa ihop, det gjorde ju i princip hela landslaget, men han hade ju svårt och det har han själv sagt efteråt, att det blev liksom för tungt. Och sen 2018, där fick ju han lite underordna sig spelidén, och nu känns det som att han har fått mer fria tyglar, vilket gör att det är roligare och han gillar pressen. Jag hoppas ju verkligen, för om han är i slag, då kan ju Sverige verkligen skapa problem för de flesta lag.
Ja, men när han flyter in i de centrala ytorna mellan mittfält och anfall och får bollen liksom rättvänd, då pirrar det till i mig.
Jag tror också att han har sporrats en del av att det snackas jävligt mycket Kolosevski, det snackas jävligt mycket Alexander Isak, det är väldigt mycket medialt fokus. Perfekt. På då. Ja, men då tror jag att han liksom triggas av att, vänta nu här, det är Emil Forsbergs landslag där. Jag har tian på ryggen, det är jag som sätter tonen här. Mm. Det är inte några 20-åriga småchippar här.
Mm. Nej, och det är väl det som är det bra med, om man tittar på det positiva, att Janne Andersson har fått så många fler alternativ, att de ligger och jagar varandra på något sätt. Jag menar, Viktor Claesson är ju tillbaka, han hade ju missat EM om det gick förra året, men han är tillbaka, och Kulusevski, det finns så många alternativ. Isak kom med sina 17 mål och ett helt annat driv, och Quaison gjorde mål i slutet på Mainz och gjorde mål nu direkt i landslaget. Det är ju kanon att de jagar varandra. Det är ingen som är given, även om man kan misstänka att Janne gärna ser Marcus Berg i spel. Men
bara för nu dissekerar vi ju verkligen landslaget här. Centralt mittfält, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson. Är det givet eller?
Jag kan inte se att det finns något alternativ. Mattias Svanberg, man älskade ju passningen fram till Quaison som visar oerhörd konst, men precis som Danielsson, han spred lite farliga bollar som straffar sig mot
Albin inte gör till
exempel. Nej, och som straffar sig mot ett bättre motstånd, och sen är det klart att man kan känna att lite oro kring Albin Ekdal, skador, han har inte spelat jättemycket på slutet egentligen sen mars när han blev skadad. Kristoffer Olsson däremot verkar ju ha en uppåtgående kurva i klubblaget, det är viktigt, för han hade ju en lite tung vinter innan de bytte tränare.
Du nämnde ju själv här att landslaget vill liksom inte, de vill inte ge någonting gratis. Jag tyckte Frida Nordstrand gjorde ett jävla hästjobb i intervjun med Janne. Trycka på, trycka på. Till slut så tappade Janne garden. ja, okej, okay, det ska väl inte bli jätteförvånad om Kulusevski spelar anfallare mot Armenien. Men det jag reagerade på där, det var att alltså, Janne själv har kommunicerat att elvan mot Armenien behöver absolut inte vara den som ska spela mot Spanien. Och det där tycker jag är liksom, det är ett ganska högt spel. Finns det skador att ta hänsyn till? Ja, men då är det ju vad det är. Får man tillbaka någon sista veckan kanon och den spelaren ska gå in. Men det känns lite som att inställningen är att den här matchen, då testar vi lite här. Ser det sen dåligt ut mot Spanien i en premiär, då kommer man ju få höra att varför spelade vi inte den tilltänkta elvan första timmen mot Armenien?
Ja, och där vet inte jag om Janne kör mindgames med både oss och spelarna, att han egentligen faktiskt har en tänkt elva, men att han liksom kör det här snacket. Han hävdar ju i lite större perspektiv att pandemin har gjort att hela spelschemat har rubbat, spelarna är mer slitna än tidigare, vi har fler alternativ, då måste vi se på fler möjligheter hur vi kan liksom, nu möter vi Spanien, då formerar vi oss på ett sätt, Polen på ett annat sätt, Slovakien på ett tredje sätt. Sen kanske han bara dribblar med oss. Det är ju det man inte vet. Mm. Det är lite, han är ju så pass skicklig.
Är han en världsspelare medialt?
Ja, men han är oerhört skicklig. Sen kanske vi är för dåliga som journalister. Men han är oerhört skicklig att liksom inte säga någonting. Att han kan liksom verkligen lägga ut pucken snyggt, sarg ut, gång efter annan. Och han är rätt outtröttlig. Det märkte man ju ändå med Zlatan som har ju hängt över honom i 5 år. Men där han liksom i många år bara körde sarg ut och det är väldigt sällan han blir arg. Det är egentligen 2 gånger jag minns. Dels var det hösten 2020 när Dejan Kulusevski var petad och Zlatan gick in. Då var han förbannad, även om det inte syntes fullt ut. Men man gick och tog på engagemang. Och frågan är om det inte var samma första dagen i Båstad när Andreas Granqvist och den frågan. Mm. Han liksom höll ett brandtal. Det var ju nästan som han stod upp och liksom agiterade för varför han är med. Det märkte man att det är ett par gånger då vi frågorna tar sig in lite innanför liksom pansar.
Mm. Men det hänger väl ihop med att det är 2 tillfällen då han har fått en stark opinion mot sig. Att alla miljoner förbundskaptener i Sverige tycker att du borde gjort så här istället.
De är ju en bubbla som brukar kunna skydda sig själva, men uppenbarligen nådde det in. För han är ju mindre populist än föregångaren exempelvis, som lite lättare tog intryck av hur det blåste i medier, i bloggar och poddar och allt vad det var. Men Andersson är ju lite, men han uppenbarligen för jag upplevde att han påverkades hela hösten. Jag menar, Kulusevski startade ju resten av matcherna och så här, försökte ju spela lite mer offensivt. Ja.
Mm. Finns det någon annan aktie du tycker gick åt något håll?
Får jag bara fråga, om på tal om aktie, vad är status på granen?
Status är ändå lite överraskande att han inte fick en enda minut nu, utan att man hellre körde Jocke Nilsson med tanke på att han spelade 90 mot Gais. Nej, men han har ju sett okej ut på träningarna. Han har inte satts på några större prov. Han har låtit mycket. Han har agerat mycket kapten. Han hördes mest på Båstad IP, Örebäcksvallen som det heter där. Båstad GIF spelar. Där hördes granen väldigt mycket. Och han såg ut på glatt humör för att jag kom genom katakomberna när spelarna, de ville inte göra press, så att de drog på ledighet. De hade ju 3 dagars ledighet. Då satt granen i framsätet i någon slags minibus som antagligen skulle ut till ett privatplan som skulle till Skåne. Och Jordan fick ta emot Mattias Svanbergs stora flaska från en ölsponsor, för han satt i baksätet. De junisarna satt där bak, Svanberg och Jordan och dem. Och så satt granen. Då såg han nöjd ut.
Hur såg Jordan ut?
Ah, han såg väl lite obekvämt. Det var ju nog mer för att det jag upplevde som var flaskan, jag är inte säker, jag gick inte fram och kände på det. Det såg obekvämt ut. Men alltså, han ut och var på gott humör. Han ville väl hem. Mm.
Men som sagt, finns det någon annan aktie du tycker gick åt något håll här efter första veckan och kanske i synnerhet av Finlandsmatchen?
Ja, men Isak har ju visat på träningarna vilken stöt han är. Alltså, när de hade någon dag när de spelade 11 mot 11, han gjorde bägge målen i det lag han spelade. Det ena avslutet var högklass. Han kommer in i landslaget med en helt annan... Ja. Ett huvud högre känns
det
som.
Där var det bra att EM inte spelades 2020.
Det var det definitivt. Alltså han, ja, det är någonting annat. Han har ju också liksom en pondus som är rätt häftig.
Mm. Är det bara jag som känner att Viktor Claessons aktie har dippat lite
Nej, när du tar upp det så jag tycker att han hade svårt i denna senaste matchen. Det var långt från den kraftfullhet som jag minns. Jag menar, han var ju både i VM 2018 och sen både Nations League, men framförallt första halvan om EM-kval. Det var ju han och Quaison som var spelarna som liksom öste på.
Ponne har ju vittnat om det i den här podden tidigare, att på klippen, på teorin, alltså det spelar ingen roll, off, def, bra, alltså allt som var bra, bara klipp på Viktor Claesson. Janne drog för hela laget. Titta på Viktor där.
Men en sak
så
som
exakt
vi,
så här ska vi göra.
En alltså, sak som vi ska ta med oss.
Viktor Claesson, precis på alla klipp som var positiva så var det Viktor Claesson. Och det kändes ju verkligen som en Janne-favorit. Men jag upplever att han har liksom inte, han har inte kommit tillbaka till den nivå han hade innan skadan.
Det måste man ändå ta in. Man ser mycket av tyska ligan, spanska. Man får mycket rapporter från italienska och engelska. Men från ryska så man glömmer bort det lite. Och vi har ändå två landslagsspelare där. Eller ja, flera. Jordan där också. Missar någon nu?
Ja, det har väl varit tre i Krasnodar
hela... Och så Jordan och så har ju Karl Starfelt funnits just med på sidan också, som ju inte kom med i...
Ja, men Krasnodar gör ju en dålig säsong, och det vi har fått till oss när vi har pratat om Claesson från folk som följer den ryska ligan, egentligen från alla, är ju att Claesson gör en ganska dålig säsong också. Så att han kom inte toppad från klubblaget i alla fall.
Nej, och det kändes efter den här Finlandsinsatsen. Jag tyckte man såg det på Viktor Claessons kroppsspråk och hela aurat. Han känner nog själv att jag är inte ett startalternativ i premiären.
Nej, jag delar den, för han är ju verkligen en Janne-favorit. Mycket också för att han kom, smög långsamt och väntade tålmodigt. Gick inte ut i pressen och gnällde om att han skulle spela där eller där. Utan han tog det med jämnmod och liksom växte in i det. Men nu, nej, han har inte. Och jag menar, Krasnodar, visst, de gick till Champions League, historisk säsong för Krasnodar på det sättet. Men hade ju inget jätteavtryck i Champions League, och ligaspelet havererade efter att ha varit ett topplag i flera år. Så jag menar, jag tror att alla de tre svenskarna är lite stukade. Men Kristoffer Olsson berättade själv att han var ju delvis liksom bänkad, petad innan de bytte tränare. Så att nej, det finns ju frågetecken egentligen kring alla tre ryska, eller alla tre Krasnodar-spelare i EM-truppen.
Armenien på lördag, ni ser givetvis matchen i Simor. Hur ser veckan ut för landslaget?
De är lediga nu och samlas på onsdag mitt på dagen. Då checkar de in, och då checkar de in i den här coronabubblan som gäller tills de åker ut.
I Göteborg?
Nej, i Stockholm. De är redan här, och de har bytt hotell. De bor på Continental, inte park. För att där har de en takterrass, så de ändå kan vara ute i friska luften. Friska luften mitt vid centralstationen. Man undrar hur frisk den luften är. Jag tänkte ibland att de ville miljöträna dem lite närmare vanliga människor. Men det är för takterrassen som de bor på Continental. Och sen byter man ju till Göteborg efter matchen mot Armenien. Jag tror att de är i Stockholm kvar några
slagga
dagar.
Kvar på
precis. Och det är inte, de gjorde väl något medialt den sjätte, ingenting den sjunde, åker till Göteborg den åttonde.
När åker man till Spanien?
Det gör man två dagar före matchen den tolfte. Lördagen tolfte åker man på eftermiddag. Man tränar väl i Göteborg där på Gotia Park ner, och sen så är det ju dagen innan match är det träning på matcharena.
Jag hade älskat. Jag hade älskat om Sverige hade liksom höghöjdstränat och åkt till typ Dubai eller någonting sånt där det är 45 grader för att anpassa sig under en vecka kanske, eller 10 dagar redan nu när samlingen börjar. Vi kommer inte spela mot Armenien hemma. Vi kör den i Dubai. Det är inget svårt att få dit Armenien, bara för att anpassa sig inför, för det kommer, det kan jag tänka mig.
Eller så får väl Guinea ställa upp.
Nej, men jag kan tänka mig att det kommer bli en snackis.
Värmen.
Värmen.
Ja, värmen i Sevilla. Det är som i Dallas.
Exakt.
Och Stefan, då får någon kliva fram som Stefan
inte,
Schwarz.
Det gick åt uppemot Aftonbladet-expressen
där. Vatten på Sveriges första
träning. Ja, precis. Det är en klassisk kvällstidningsrubrik. Precis som kamp mot klockan och lite just andra godbitar vi får plocka fram nu.
Åker man från Sevilla till Sankt Petersburg eller studsar man i Göteborg?
Nej, då bestämde man att man har liksom kommit fram till att det är inte bra att åka. Det är ju sen match. Då är det inte bra att åka. Då blir sömn, mat, allt förstört. Så man bestämde sig för att vi stannar i Sevilla. Så man har rehab där. Man åker till hotell, bor över. Rehab där. Tränar matchförberedande. Sen åker man till Sankt Petersburg. Kommer dit två dagar före match på kvällen. Sover en natt till arenan. Och efter då Sverige-Slovakien. Då åker man till Göteborg, för det är en mycket kortare resa. Det är ju rätt lång resa Sevilla upp till Sankt Petersburg. Och man kanske inte hade lyft för en... 1 eller någonting. Så att,
och då kommer man höghöjdstränare till Sankt Petersburg. Då har man varit i den spanska värmen och allting. Och så kommer man till den ryska kylan.
Ja, men är det höghöjdsträning? Man vill över i värmen.
Nej, men jag vill ta referensen till...
Värmeträna.
Jo, men jag gör referensen till längdåkarna. För de håller ju på med sånt hela tiden. Det ska alltid upp till... Och det är snack om höghöjdsträning och så vidare. Kan vi inte bara värmeträna då i Sverige och göra en liknande grej?
Jag undrar om det är det Slovakien gör. För de har ju lagt sitt träningsläger i Österrike. Kör de på hög höjd för att liksom få dem där?
Det hade varit mäktigt.
Ja, men de kör bokstavligt hög höjd.
Ja, det hade varit mäktigt.
Helt onödigt.
Kör helt onödigt.
Men vi borde kanske värma. Platå på
2500.
Jo, men det orkar man ju lite mer. För man får fler röda blodkroppar om jag inte har fel för mig.
Ja, så
är det. Epodopade
Slovakien. Man ökar syreupptagningsförmågan.
Toto Balotto är sponsrade av Explora. Klockan som fungerar som barnets första mobiltelefon. Man kan både ringa och ta emot samtal av godkända kontakter. Man kan följa sitt barns position i realtid via GPS-funktionen. Man kan ställa in då trygga zoner som man får en notis av när barnet lämnar eller äntrar. Det finns också en stegräknare, jäkla smart liksom belöningssystem. Att går du 1000 steg på en dag, ja, då får du ett mynt som du kan handla för i Exploras egen aktivitetsplattform GoPlay.
Det finns flera olika progressioner så att man kan liksom gå vidare och vidare och vidare. Och ju äldre barnet blir, desto mer roliga saker kan man hitta på med den. Det finns en kamera till exempel så kidsen kan filma och fotografera med klockan. Så det är till skillnad från en smartphone helt anpassad till barnen från den yngsta åldern och uppåt.
Givetvis finns också en SOS-knapp som barnet kan hålla in och då får huvudanvändaren, oftast föräldern då, en notis om detta och kan agera.
Jajamensan, klockan kommer med ett förinstallerat SIM-kort från Explora som alltså aktiveras via Exploras hemsida. Och det är väldigt enkelt alltihopa att komma igång. Det är inte en massa sladdar och en massa prylar som ska till, utan det, jag tror jag tog typ 6-7 minuter på mig att sätta igång då Alba och Florens. Och en sak som jag verkligen liksom vill trycka på här, det är stegräknaren. Vi har cirka 2 kilometer till plugget. Och Alba, hon hoppar ju gärna in i pappas bil och åker. Stella, hon tar hojen och liksom går och går med kompisar och så vidare. Men Alba, hon är en gamer och hon tar det hellre lite lugnt och sitter i bilen. Men med stegräknaren, då har jag fått igång henne. Så nu knallar hon till plugget och hon knallar hem från plugget också. Och då får man igång aktiviteten hos barnen.
Visst. Det är så bra. Jag och min tjej, vi har satt Explora på hennes brorson som är 4,5 år. Och det är en sann fröjd att få sig ett litet samtal från honom när han ringer själv på sin egen lilla klocka. Eller när farmor ringer honom och frågar vad han vill ha till middag när han ska sova över där till helgen. Så det är med stor glädje och värme vi rekommenderar Explora och säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja, stort tack till Explora. Det här är en superprodukt som vi rekommenderar till alla.
Vi sätter punkt för den första landslagsveckan. Återigen Sverige Armenien på lördag i Simor. Jag skulle vilja dela ut en schnitzel innan vi stänger ner dagens avsnitt.
Aha. Och den tala om Österrike.
Ja, exakt. Den tycker jag att vi ska banka ut och panera och steka i väldigt gott smör och ge till Jennifer Kutcher-Kasslan. Jag tycker att med allt som föranledde Champions League-finalen i lördags, ingen har säkert missat då Ola Wenströms exit, allt som kom ut i Expressen under fredagen. Men det var ju väldigt stökigt, det var väldigt rörigt. Det kändes trist måste jag säga och liksom följa att det blev en sån skilsmässa och att det slutade på det sättet när den Champions League-relationen har varit så lång och så bra. Men att Jennifer går in med kort varsel och sköter den studion med alla blickar på sig och i den stunden som blev, hatten av. Jag tyckte det var jävligt bra jobbat av Jennifer.
Ja, jag håller med. Det är riktigt pannbenat, för det är klart att det är ett tryck i det läget att axla den manteln som fallit. Jag menar, som du är inne på, Ola har ju kört i 13 år och gjort jävligt bra studioarbete. Så att,
men delade du min känsla där i fredags? Vi jobbade ihop. Jag menar att man kände så här, man hade en liten klump i magen när man liksom, Expressens artikel kom. Det som hände på Twitter, snacket som var, fan, det kändes så trist.
En jordbävning på sportmedia.
Ja, nej, det är det ju verkligen. Och där blev jag som landslaget. Det är locket på. Nej, men det blev så svårt.
Det är en snackis bland journalister.
Det är ju en snackis och jag känner ju alla inblandade, eller de flesta av dem inblandade, mer eller mindre. Mm. Så att då blir det ju ännu svårare att liksom veta var man ska vara stå. Jag menar, luften virvlar ju av rykten och uppgifter och liknande. Och deppigt var det i varje fall.
Men jävligt bra jobbat.
Olle Lund och Gusten Dahlin blir nu Emil Forsberg och Robin Olsen Silencio Stampa.
jag sa
nej, det var Victor Nilsson Lind och Robin Olsen. Du var tydliga. Jag kör en Janne Andersson, men det kanske inte lika vacker.
Tryck på här nu, Thomas, så kommer Olof
jag
till slut.
Jag flippar ut en sarg ut, puck.
Ja, men det jag tänker på, det var ju ryktena. Det kom väl också från Flink och gänget borta på Bladet om att Vigge inte var med på grund av att det var John Guidetti.
Nej, det är jag. Det är min,
det
är mina uppgifter. Oj, det finns, ett, finns ett helt kapitel här.
Nej, men vilken push det blev för boken. Ja, ja, nej, men uppgifterna var ju från dig då, ja. Om jag inte missminner mig, att Victor Nilsson Lindelöf tackade, eller han tackade nej.
Ett skäl var att han var besviken att John Guidetti då inte var med i truppen. Sen kan vi ju notera att John Guidetti var med i varenda trupp därefter i EM-kvalet utan att kanske färga.
Flink körde väl på att Hassan och Emil Forsbergs fru stormade ut från läktaren när och han blev utbytt och att han åkte hem.
Aftonbladet och Johan Flink hade ju sen samma samling när Sverige spelar hemma att Emil Forsberg kommer att åka hem och landslaget liksom lite dementerade, men han åkte ju hem även fall de gick ut och sa att han har redan lämnat hotellet. Det var inte korrekt. Dessutom var ju Flink, men det bad han ju ursäkt om att det var fel att Emil Forsbergs agent Hassan Zetinkaj hade varit där och gått ut. Han var inte ens på matchen.
Nej, men jag tror att det var det Thomas.
Och Billborn sitter säkert.
Ja, Billborn, det jag hör är att han sitter säkert. Men det är ju Johan Flink, han stod på sig när vi pratade med honom i Båstad i veckan.
Jag menar
vi
bara att han sitter ju där, han sitter just nu.
Ja, men där kan det också bli så att folk kan ju ändra sig under resans gång. Jag tänker ofta på Göteborgsposten som jag är rätt säker på ändå hade rätt att Poja Asbaghi var på väg att få sparken. Sen ändrade man sig för man gav Poja några överrockar istället av några gamla blåvithårdingar. Det var väl Hjalmar Jonsson och någon till som kom in där. Hanna Stiller, var det, är det rätt? Jag är osäker. Så att saker och ting kan ju hända. Det har jag ju varit med om liksom, man har haft en startelva och så snöar det i Moldavien och då slänger de in Håkan Mild och petar Tobias Linderoth.
Eller Ranjik.
Allt det finns i boken.
Ranjik Ralf Ranjik också. Där kom en corona.
Ja, just det, precis. Nej, men, så att det kan ju, saker och ting kan ju vara korrekta. Sen är det ju, finns det ju alla möjliga vinklingar på det.
Det jag skulle säga bara till det här med Billborn och så vidare, jag tillskansade mig det här i dagarna att Jens Gustafsson var aldrig nära IFK Göteborg. Det är man väldigt fel. Och vilken jävla bomb måste man säga när den bilden dök upp att han tar över Hajduk Split.
Och jag kan inte,
så det inte komma.
Nej, och jag kan inte tänka mig, alltså det jag känner till av Jens Gustafsson i Hajduk Split, det känns som för mig, jag får inte ihop den.
Han gillade ju att bo i Huddinge.
Ja, och framförallt min bild av Jens Gustafsson är att han är så konflikträdd så att han är närmast rädd för sin egen skugga. Och det märker man ju när han har uttalat sig. Jag menar, min kollega Andreas Sundberg gjorde ju en lång intervju med honom efter enda intervjun efter han lämnade IFK Norrköping. Där var han ju liksom med diplomaten Jan Eliasson. I princip alla var ju kanon. Och allt var kanon. Så att han ska verka där när man har hört Jens T. Anderssons berättelse om folk som har kommit in med revolver på möten och liknande.
Jag tror stenhårt på Jens Gustafsson i...
Jag önskar jag har fel.
Du menar att det blir så fel så att det blir rätt?
Jag tror att det bor en större och styggare gubbe i Jens AG än vad Olof försöker måla upp här. Han är tränarnas Kanté. Thomas sa i avsnittet här innan du kom att alla tror att N'Golo Kanté, det är bara någon liten gullbjörn. N'Golo Kanté, det är ett svin. Han käkar barn till frukost och tjottar nubb.
Men det måste finnas
något. Det är ett riktigt rovdjur.
Då hoppas jag att det är sen på Jens Gustafsson, för man ska flika in att Jens Gustafssons pappa är en av mina idoler. Han var Tommy Gyxa Gustafsson som på Landskrona IP kom fram på kanterna och slog inläggen till Sonny Johansson som han skallade in i mål och där han snittade över 10 mål per säsong. Över 10 år i Allsvenskan. Nästan aldrig hänt.
Jävla fint när man snittar över 10 mål. Ja. Det är liksom, där är svenska ribban.
Men
inte 30 mål på säsong, 20 mål. Nej.
Men Sonny blev mobbad av Georg AB Eriksson. Det blev bara några landskamper. Men han blev danskdödare. Ni som kan är MP Möller, ni vet tyngden
just det,
i det.
Just det.
Det är många, tror jag ändå, som vill ha svar på frågan om du fortsätter en säsong till i Alla mot alla.
Frågan finns där och den är under eftertanke. Ja, det blev ju lite av en vattendelare i och för sig. Den stora floden gillade väl mina utspel, men det fanns en kraftfull liten flod som inte gillade mina...
Internt där eller?
Nej, det var ju mer arga pensionärer och liknande som tyckte att det var fjärdigt.
Stugorna?
Ja, precis. Att jag var den värsta människa. Han som skulle mejla Muren-redaktionen och stoppa mig från vidare medverkan där. Att jag var den värsta människan han någonsin stött på. Du undrar man ändå vem han reserverar för andra personer.
Ja, precis.
Jävla ruskigt utbroderad schnitzel det blev till Jennifer Kutcher-Kasslan. Jag skulle bara vilja skicka med en liten hörnbit till Viaplay och nämnt deras slutpaket på Champions League-finalstudion. Såg ni den?
Ja.
Det var då liksom Viaplay tackade för sig efter många, många år med den rättigheten. Vilka jävla minnen och ögonblick den där turneringen ändå har bjudit på under så många år. Och av allt, alltså då pratar vi allt från Ole Gunnar Solskjær och Manchester Uniteds vändning 99 till...
De hade rättigheter.
Micke Nilssons frispark mot PSV Eindhoven från i princip halva plan.
Ja, nej men alltså Real Madrids tre raka, Cristiano Ronaldos, alltså så mycket sjukt som har hänt i den där turneringen.
Leeds Deportivo La Coruña.
Ändå är Nebojša Novaković chip mot Barcelona. Det är liksom det är de ögonblick för mig. Champions League. Jag vet inte varför, men det trumfar allt.
Nej, det trumfar inte allt för mig. Men jag håller med om att det är stort. Men Blåvitt tidigt när de var med och man i kvällstidningen gjorde de här uträkningarna om pengar. Det var ju något helt nytt. Nej, det var fantastiskt. Och när en DN-skribent ville att det är ju förjävligt att Blåvitt tjänar så mycket pengar. Det är bättre vi tar in de pengarna till svensk fotboll och så delar vi dem på alla klubbar.
Det är också fint. Yes. Det är så jävla
fint. Lokaltidningen.
Ja, jag tror att jag var några år för ung vad gäller Blåvitt. Utan, alltså, jag var 10 bast när Gnaget hade sin Champions League-höst och när Nebo gör den där chipmålet. Ja, men det var som att så här, den stora fotbollsvärlden kom liksom till mig och jag fattade att här, liksom, det här är för oss också. Så det var, jag vet inte, alla stjärnor stod på något sätt rätt. Så att när jag såg de där bilderna i lördagsnatt där,
så brast det för dig?
Nej, jag ska inte säga att det brast för mig. Men jag kände att så här, ja, av alla jävla godisbitar de har bara öst på här med i 10 minuter här nu. Den där chippen, den är allt.
Alltså, ja, och man måste ju ändå hatten av för hur de har bevakat Champions League. Alltså under många år och gjort det bra. Och det är häftigt.
Thomas, ska vi avsluta med några kloka ord? Eller?
Nej, det får väl Olof göra. Alltså, jag är så intresserad av vad som händer liksom, nere i Båsta och mellan journalisterna och sånt där. Så jag vill bara ha någon slags slutord. Vad tror man på? Du hänger med alla kollegor och ni pratar med varandra. Hur är känslan inför det här mästerskapet? Du som har varit på så många.
Ja, men känslan är väl mer att det är en känsla av avstånd. Att man liksom tappar, i och med corona så har man sånt mycket avstånd och all heder till förbundet som ändå kör, de kör ju inte digitala presskonferenser utan de kör ju presskonferenser. Men man tappar det där småsnacket, man går och tar en kopp kaffe och så kommer några ledare eller man snackar med spelare. Alltså allt det är försvunnet och det gör att rapporteringen blir svårare och jag tror också att det är svårare att få liksom relationer med ledare och spelare. Ja, jag tror allt blir sämre. Sen är det ju en pandemi som har ritat om verkligheten. Så det gör att det är svårt att ta tempen.
Vad tror kollegorna då? Tror de att det blir ett långt mästerskap för Sverige?
Ja, men
är folk negativa?
Ja, men många är ju det här med försvaret. Att det är klart att det oroar. Och sen så är det ju granen. Granen är, det är som en röd flagga.
Ja, det är så. Ja, ja det är härligt att höra.
Hörrni, missa inte Olofs bok Landslaget enligt Lund med ett nytt skrivet kapitel här inför EM. Bokus, och sen så glömmer ni inte att ni kan vara med och tävla på vår Instagram då. Att de 5 första som kan namnge Olofs favoritlag i England, de vinner.
Ja, det gäller att vara snabb. Och rätt lag.
Ja, vi behöver inte ge några ledtrådar där. Nej. Jag tror att de flesta har koll. Fan vad kul att du kom förbi, det blev ett jävla långt avsnitt. Men så
jag
får
beklagar
det
att jag snackar mycket. Men det är kul.
Du var avsnittet, men vi tog ner Champions League lite innan. Ja, vad som helt rätt. Helgen. Det, så helt kan det vara.
Vi hörs igen på onsdag, då med Johan Kutcher-Kasslan. Det lilla lejonet, vad brukar du kalla honom?
familjen Kücükaslan, de tar över nu.
Ja, de går starkt. Verkligen. De går jävligt starkt.
Vill du skicka med något eller en fråga till Johan eller så?
Ja, det vill man ju fråga.
En tuff fråga.
Ja, ja.
Hur, skjutjärnsjournalisten
hur axlar han nu att han är liksom SVTs ankare kring EM på plats? Det är ju han som ska resa runt och ta liksom liven. Och, ja, han är the man.
Han får ju liksom då chansen. Alltså André Pops var ju länge liksom sportmedias Johnny Rödlund. Det blev aldrig någonting. Och sen kom Vinterstudion, så blev det någonting liksom av André Pops. Nu har Johan Kücükaslan chansen här.
Ja, absolut. De har ju de två första Sverigematcherna och det är han som liksom kommer stå där och fronta och jag menar, snacka om att göra ett riktigt karriärskifte. Från NEN till SVT. Och det har bara burit uppåt. Och han älskar rampljuset. Det kan ni ta honom på. Och pumpa gärna honom om våningen han bor i på Mariatorget.
Oj. Ja, det ska vi ta. Ja. Det ska vi ta.
Härligt. Vi hörs då. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.
Vänta. Vi har en gäst här som ska få gå ut på en låt. Alltid. Och nu har inte Olof tänkt på en låt som han ska gå ut på. Men,
jag tänker bara på
We kanske kommer tillbaka till. Nej, men det kanske kommer tillbaka till någonting han lyssnade på när antingen han skrev boken eller under den tiden.
Vi går ut på.
Fan vad mäktigt det var när du önskade Ghetto Boys.
Ja, Ghetto Boys. Men nu går vi ut på när jag gjorde en VM-låt tillsammans med lite artister i Sverige. VM 94, bollen är svart och vit, väskan är packad precis som du och jag. Ja, du hör Wilbacher, det är en hyllad av Håkan Sten, en låt för ståplats. Tyvärr överkört av GES, men vi sålde väl 1000 ex. Och den finns på YouTube, så vi plockar ner den och den kan ni köra helt stimfritt.
Ja, men det är helt underbart. Det ska vi göra i tipslördag EM Edition sen. Den ska gå varm.
Den hade den remixats av någon DJ Martin Garrix eller något liknande, då hade den kunnat välta internet. Den är jävligt omixad.
Tack för att du kom hit, Olof.
Tack själv.
Vi hörs snart igen. Ciao. Ja,
som den svenska kedjan. Whoa! now.